Ni är välkomna till plenum den 13 april 2026. Klockan är 13.00 och vi inleder med närvaroregistrering. Varsågoda. Lagtingsledamöterna Veronica Törnros och Liss Mattsson anmäler om frånvaro från plenum på grund av sjukdom. Och lagtingsledamoten Jörgen Gustafsson anmäler om frånvaro från dagens plenum och plenum den 15 april på grund av privata angelägenheter. Lagtingsledamoten Alfons Röblom anmäler om frånvaro från dagens plenum på grund av privata angelägenheter. 25 ledamöter är närvarande, vilket antecknas. Ärende nummer 1, remissdebatt. Utöka åldersgrupperna för mammografi. Medborgarinitiativ 1, 2025-2026. Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Diskussion, och diskussionen inleds av vice talman Söderlund som håller gruppanförande för Liberalernas räkning. Varsågod.
Talman, ja, idag behandlar vi ett viktigt medborgarinitiativ om att utöka åldersgrupperna för mammografi. Och kanske att medborgarinitiativ är någonting av det finaste vi har i vår demokrati. Tänk att långt över 6000 ålänningar har valt att skriva under ett initiativ i en enskild fråga. Det är både glädjande och faktiskt också nästan lite högtidligt. Det visar på ett starkt engagemang för vår gemensamma hälso- och sjukvård, för förebyggande vård och för kvinnors hälsa. Och jag vill rikta ett varmt tack till Cancerföreningen och alla som har engagerat sig. Och samtidigt passa på och uppmana flera att använda möjligheten till medborgarinitiativ. Förhoppningsvis kan de snart lämnas in digitalt. Screening, det handlar som ni vet om att undersöka till synes friska personer för att upptäcka sjukdom i ett tidigt skede när behandling kan sättas in i tid och göra verklig skillnad. För vi vet att tidig upptäckt räddar liv. Men vi vet också att många står utanför screeningprogrammen. Och det här gäller både yngre kvinnor och äldre kvinnor som inte omfattas av dagens åldersgränser. Här finns en ojämlikhet som vi behöver ta på allvar. För att konstatera cancer i ett tidigt skede, det är ett mycket effektivt sätt att förbättra prognosen. Vi vet att kostnader för vård kommer öka de närmaste åren. Enligt prognoser ökar antalet fall av cancer med 20% på 10 år. Och med tanke på att många insjuknade är i arbetsför ålder, så kan man inte nog poängtera vikten av tidig diagnostik, bra vård och sen rehabilitering för en snabb återgång för den som är i arbetslivet. Forskning visar också på att sjukdomar som i hög grad drabbar kvinnor inte alltid prioriteras. Generellt sett får kvinnor sina diagnoser senare än män, oavsett sjukdom. Vi vet också att kvinnor ibland har svårt att bli tagna på allvar i vården. Därför är det viktigt att fortsätta lyfta dessa frågor så att en knöl i bröstet hos en ung kvinna leder till vidare undersökningar. Men vi behöver följa forskningsläget och vi behöver också stärka hälsokompetensen. Många känner till vissa riskfaktorer för bröstcancer, men långt ifrån alla vet att till exempel även måttlig alkoholkonsumtion ökar risken eller att långvarigt nattarbete kan ha betydelse. Att stärka kunskapen är en del av preventionen. Upp till 30-40% av alla cancerfall kan förebyggas, vilket ytterligare understryker vikten av kunskap, ett fokus på livsstilsfaktorer och tidiga insatser. Att stärka kunskapen om egen bröstundersökning är också viktigt eftersom det kan göra att förändringar upptäcks i ett tidigt skede. Deltagande i screeningar behöver också öka. Det finns idag regionala och socioekonomiska skillnader när det gäller deltagande, Men även för cancerincidens och cancerdödlighet finns det skillnader. Och det är en fråga som behöver tas på allvar. Som tidigare konstateras så lever vi längre idag och vi är friskare långt upp i åldrarna. Samtidigt så ser vi att bröstcancer också förekommer i yngre åldrar. Och tillsammans pekar det på att våra screeningprogram behöver utvecklas i takt med att ny kunskap, evidens, utarbetas. Den medicinska utvecklingen, inklusive förbättrad diagnostik, gör det möjligt att upptäcka cancer tidigare och mer träffsäkert. Det finns ju dessutom grupper med en ärftligt ökad risk för cancer. För dessa kvinnor är tidig upptäckt särskilt viktig och i vissa fall även livsavgörande. Det här ställer ökade krav på att vården kan arbeta mer riskbaserat och anpassa insatserna efter individens behov. Det här medborgarinitiativet föreslår screening från 40 år och utan övre åldersgräns. Samtidigt så behöver förändringar i screeningprogram vila på medicinsk evidens och en noggrann avvägning mellan nytta och risk. Men vi måste också våga ställa oss den omvända frågan. Vad kostar det att låta bli att screena flera åldersgrupper? Och hur ska vi få evidens om vi aldrig börjar screena? Vad kostar det när sjukdom upptäcks för sent, i mänskligt lidande, i mer omfattande behandlingar och i förlorad livskvalitet? Att satsa på screening är inte bara en medicinsk åtgärd. Det är också att visa på politisk vilja samtidigt som det är kostnadseffektivt och samhällsekonomiskt klokt. Åland är litet och flexibelt och just det är vår styrka. Det ger oss möjlighet att gå före och visa vägen i olika frågor. Och jag tycker inte det kan vara otänkbart att vissa förändringar kunde prövas genom pilotprojekt där Åland kunde vara en plats där framtidens screeningmodeller utvecklas och utvärderas i praktiken. Jag tänker lyfta några delar ur den nationella cancerstrategin för Finland som tydligt visar att cancerbördan kommer att öka i kraftig takt med att befolkningen åldras. Den här strategin betonar att en cancer som upptäcks så tidigt som möjligt ger avsevärt bättre behandlingsresultat och livskvalitet. Den lyfter också fram någonting som jag nämnt tidigare och något som är väldigt centralt. Att förebyggande arbete och tidig upptäckt är avgörande både för patienternas livskvalitet och för vårdens långsiktiga hållbarhet. Även om strategin inte direkt gäller på Åland så är utmaningarna samma här. Därför är det viktigt att vi följer utvecklingen och tar till oss den kunskap som finns. Inte minst när det gäller hur screeningprogram kan utvecklas och förbättras. Strategin lyfter också vikten på krav på mer träffsäker diagnostik. Systematisk kvalitetsmätning och uppföljning. Samt att arbete sker i linje med europeiska riktlinjer och samarbete inom EU. En särskilt viktig fråga gäller tillgången till data och uppföljning. Strategin betonar också behovet av ännu starkare nationell samordning inom cancervården. Även Finlands cancerregister spelar en central roll i att samla kunskap om cancerfall, behandlingar och resultat. Och här är det viktigt att även Åland inkluderas. För Ålands del är det viktigt att vi är en del av den här utvecklingen och att vi bygger våra beslut på bästa tillgängliga kunskap. Här är det viktigt att behörighetsgränser inte blir ett hinder för informationsutbyte och att överlappande eller onödig testning kan undvikas genom bättre samordning. Till sist, talman. Det här medborgarinitiativet det visar att frågan engagerar. För det handlar om människors trygghet, om jämlik tillgång till vård och om att vården behöver utvecklas i takt med verkligheten. Vilket den liberala lagstiftningsgruppen också tycker att det är viktigt. Nu går det här ärendet vidare till social- och miljöutskottet och jag ser fram emot att vara med i den fortsatta behandlingen där. Tack talman.
En replik begärd, ledamot Holmberg Jansson.
Talman, ett bra anförande som vice talman höll kring vikten av medborgarinitiativ och även frågan kring utvidgad mammografiscreening. Och vi sitter båda i social- och miljöutskottet där också är en åtgärdsmotion som vi har diskuterat för bara några veckor sedan kring samma ämne ungefär. Så kan jag tolka det som vice talman säger här nu som att det finns ett brett stöd i den liberala gruppen kring att verkligen på riktigt titta på de här gränserna.
Vice talman Söderlund.
Tack talman. Ledamot Holmberg Jansson lyfter utskottets arbete som ju egentligen är någonting som utskottet beslutar om, som jag inte här kan besluta om vad utskottet ska tycka och göra och bestämma. Men om jag minns rätt så har vi tänkt att vi börjar redan imorgon med behandlingen. Men sen beror det ju på hur många lagförslag som är på kommande ärenden som har en tidslinje som vi måste ta hänsyn till och sånt. Men absolut, jag och liberala lagstiftningsgruppen, vi ser fram emot behandlingen av den här medborgarinitiativet och motionen.
Ledamot Holmberg Jansson, andra replik.
Talman, jag tror att alla dessa 6000 plus människor som har skrivit på det här medborgarinitiativet förväntar sig att vi tar tag i den här frågan och behandlar den i någorlunda rask takt i alla fall.
Vice talman Söderlund, avslutande repliksvar.
Talman, absolut. Jag hoppas att det finns utrymme i utskottets kalender att göra det, och det tror jag också finns. Och vi kan jobba längre dagar om det behövs. Det är jag helt med på. Tack, talman.
Tack för det. Då fortsätter debatten som handlar om medborgarinitiativet med numret 1-2025-2026. Utöka åldersgrupperna för mammografi. Med ledamoten Robert Mansén som håller gruppanförande för Centerns räkning. Varsågod.
Tack talman. Frågor som rör cancer berör oss alla. Det är få samhällsfrågor som väcker ett så starkt engagemang. Och det är inte svårt att förstå varför. Nästan varje ålänning har en egen erfarenhet eller någon nära som har drabbats. Det märktes också tydligt i den debatt vi hade här i lagtinget för bara några veckor sedan. Och det märks nu igen genom det medborgarinitiativ som vi idag behandlar med över 6000 namnunderskrifter. Det är imponerande. Att ett medborgarinitiativ samlar ett så stort stöd i en fråga som denna visar på ett starkt förtroende för demokratin, men också på en oro och ett engagemang kring hur vården och screeningprogrammen är utformade. Det ska vi ta på allvar. Talman, som vi konstaterade i den tidigare debatten lyfter frågan om mammografiscreening viktiga avvägningar. Idag kallas kvinnor på Åland i åldrarna 45-74 till avgiftsfri screening. Samtidigt ser vi att det finns olika modeller i vår omvärld, både när det gäller nedre och övre åldersgränser. Det visar att det inte finns ett enkelt och ett självklart svar. Screening handlar inte bara om att upptäcka sjukdom tidigt. Det handlar också om medicinsk nytta, risker, prioriteringar och hur vi använder våra gemensamma resurser på bästa sätt. Just därför behöver besluten vila på solid, aktuell och evidensbaserad kunskap. I den åländska debatten, både här i lagtinget och i media, har flera viktiga perspektiv lyfts fram. Det finns en stark vilja att göra mer, att inkludera fler och att minska risken för att någon faller mellan stolarna. Samtidigt har det också påpekats att screening inte är en enkel lösning och att förändringar måste göras med försiktighet och med stöd i forskning. Det är en balans vi måste klara av att hålla. Mot den bakgrunden är vår linje fortsatt tydlig. Precis som i den tidigare behandlade åtgärdsmotionen ser vi att det är rimligt att frågan utreds vidare på ett strukturerat och evidensbaserat sätt. Vi ska inte fatta förhastade beslut, men vi ska heller inte vara passiva. Vi ska vara lyhörda, ansvarstagande och beredda att ompröva när kunskapsläget utvecklas. Talman, medborgarinitiativet visar att frågan engagerar. Det är i grunden något positivt. Vår uppgift här i lagtinget är att ta det engagemanget vidare och omsätta det i genomtänkta beslut som håller över tid. Därför ser jag och Centern fram emot att frågan behandlas vidare i utskottet, där vi kan ta del av sakkunskap, väga olika perspektiv mot varandra och säkerställa att Ålands screeningprogram fortsatt bygger på bästa möjliga kunskap. Tack, talman.
En replik begärd, minister Sekai, varsågod.
Tack, talman, och stort tack till ledamot Mansén för ett bra anförande, och jag är väldigt överens med ledamoten om att det här arbetet behöver ske väldigt strukturerat, och sen då att ett beslut som fattas vila på en stabil grund. För att ledamoten nämnde ju att det finns ju olika screeningsmodeller. Inget av dessa är egentligen 100-procentiga, utan att vi behöver hitta den nivå som vi tycker är rimlig och bra. Så att jag ser verkligen fram emot behandlingen av det här, och vi har ju ett pågående arbete kring våra screeningsprogram i överlag. Så stort tack för det här anförandet.
Ledamot Mansén avstår sin repliksvar, och vi går vidare på listan till nästa gruppanförande som kommer från Obunden samling och hålls av ledamoten Lindström. Varsågod.
Tack, herr talman. Bröstcancer är fortsatt en av de vanligaste cancerformerna bland kvinnor, både globalt och i våra nordiska länder. Samtidigt är det viktigt att konstatera att överlevnaden har förbättrats markant över tid, och idag överlever en stor majoritet av de insjuknade, vilket är ett resultat av flera faktorer. Bättre behandlingar, förbättrad diagnostik och inte minst tidigare upptäckt genom screening. I Finland har det nationella screeningprogrammet traditionellt omfattat kvinnor i åldern 50-69 år. Samtidigt ser vi att både internationella rekommendationer och utvecklingen i våra grannländer pekar mot ett bredare åldersspann. I Sverige erbjuds screening i praktiken mellan 40 och 74 år, och även på Åland har vi tagit steg i den riktningen. Det finns alltså goda skäl att diskutera en utvidgning. Forskningen visar att screening räddar liv. I absoluta tal handlar det om några få liv per 1000 screenade kvinnor över tid, men för det individer det gäller är skillnaden naturligtvis avgörande. Samtidigt är det viktigt att vi inte förenklar frågan. Screening är inte en åtgärd utan avvägningar. En utvidgning innebär inte bara att fler fall upptäcks tidigt. Det innebär också att fler kvinnor riskerar att få besked som leder till oro, ytterligare undersökningar och i vissa fall behandling av förändringen som aldrig skulle ha utvecklats till livshotande sjukdom. Detta är inte ett argument mot screening, men det är ett argument för att fatta beslut med öppna ögon. Vi vet också att screening i praktiken redan sker utanför de organiserade programmen. Många kvinnor söker sig till undersökningar tidigare eller senare än de åldrar som erbjuds. Det talar för att ett organiserat och jämlikt system skulle vara att föredra framför en situation där tillgången i praktiken blir beroende av individens resurser och initiativförmåga. Värt att lyfta är att genetik och ålder är de största riskfaktorerna. Dock ska inte livsstilsåtgärder förminskas, då vi vet att faktorer för att minska risken för bröstcancer är undvika övervikt, särskilt efter klimakterie, minimera alkoholintag, fysisk aktiv i regelbundet, amma om möjligt och överväg hormonbehandlingar noggrant samt en hälsosam kosthållning. Herr talman, det finns idag ett tydligt engagemang bland medborgarna i denna fråga, och det är bra och det ska vi ta på allvar. Samtidigt är det vårt ansvar att väga nytta och risker, både medicinska och ekonomiska aspekter. Men min bedömning är att det finns goda skäl att gå vidare med en utvidgning av screeningprogrammet i linje med den utveckling vi ser i vår omvärld. Men det bör göras på ett genomtänkt sätt där vi säkerställer kvalitet, uppföljning och tydlig information till de kvinnor som berörs. Det handlar ytterst om att hitta en balans mellan att upptäcka sjukdom i tid och att undvika onödiga ingrepp, mellan att rädda liv och inte orsaka skada i onödan. Med den balansen i åtanke kan vi fatta beslut som är både medicinskt välgrundade och politiskt ansvarsfulla. Så jag avslutar på samma sätt som jag höll ett tidigare anförande i denna fråga. Sist och slutligen måste vi komma ihåg att alla dessa kvinnor är någons barn, någons mamma, någons syster, partner eller vän vars liv är värt att skydda. Tack.
Tack för det. Inga repliker begärda. Vi går vidare på listan till ledamot Holmberg Jansson som talar för Moderat samlingsräkning. Varsågod.
Talman, över 6 000 ålänningar har skrivit under det här medborgarinitiativet. Det är många. 30% av alla röstberättigade på Åland. 30%. Hur kan man tolka det? Jag tycker det är enkelt. Det här är en fråga som ligger många varmt om hjärta, som många bryr sig om. Och det ska inte vi blunda för och inte heller liksom se ner. Alltså, vi behöver verkligen titta på den här frågan. Vi pratar om möjligheten att upptäcka en cancer i tid och vad som händer när vi inte gör det. Men vi borde ju lyfta katten på bordet och säga att det kan faktiskt handla om vilka förutsättningar det finns. Om den upptäcks i tid eller inte. För det vet vi att screening fungerar. Men vi vet att det finns gränser i sådana här system. Man sätter gränser, man drar linjer och det förstår vi. Men där någonstans så hamnar människor utanför. De hamnar utanför system för att man har aldrig gjort så här tidigare. Eller nej, det finns ingen forskning kring det för man har aldrig forskat kring det. Och då tänker jag framförallt på gruppen äldre kvinnor som tidigare inte fått chansen till mammografiscreening. Det är svårt att kunna beforska någonting om underlaget saknas. Men betyder det att man ska stänga ut den gruppen? Det tycker inte vi. Det är nog lite det som det här initiativet handlar om. Man upplever att gränserna inte stämmer längre. När vi tog beslut under förra mandatperioden om att utvidga screeningprogrammet på Åland så gjorde vi det just för att vi såg att det var motiverat. Vi tittade på Sverige och valde att inte strikt följa det nationella programmet i Finland. Och det mottogs ungefär som nu med viss avoghet, skepticismen och med argumentet att de nationella riktlinjerna inte riktigt ser ut så där. Men jag säger det här igen. Vi på Åland har möjlighet att fatta egna beslut i sådana här frågor. Vi kan göra saker annorlunda om vi anser att det är motiverat. Och kostnaden, som sagt, för att utvidga mammografiscreeningen ner till åldern 40 upp till 74 uppskattades då till cirka 60 000 euro enligt de beräkningar som togs fram. Så det handlar inte om enorma summor pengar. Och det här löste vi då genom att utöka budgeten till OHS. Och relativt snabbt kunde man höja gränsen till 74 år, men när det gäller de yngre kvinnorna så stannade det vid 45. Det var de personella resurserna som inte räckte till och yngre kvinnor behövde undersökas oftare. Forskningen visar ju tydligt att mammografiscreening minskar dödligheten i bröstcancer i de åldergrupper som deltar. Så då måste man hela tiden våga titta på åldersgränserna. Samtidigt är det viktigt, precis som har lyfts här tidigare, att lyfta och tala öppet om utmaningar som finns. I diskussion om screening lyfts ofta risken om överdiagnostik och falska positiva fynd. Och det måste vi ta på allvar. Men erfarenheterna från screeningprogram visar att det i Sverige handlar om 2-3% av alla screenade kvinnor som återkallas för ytterligare undersökningar som sen inte visar någonting. 2-3%. Jag sa det här när vi pratade om åtgärdsmotionen. Jag tycker att det är ett bra citat som Karin Denbrower säger, som är överläkare och bröstradiolog. Det är beklagligt att vi oroar ett antal friska kvinnor, men hellre det än att vi missar potentiellt dödlig cancer. Jag hade hellre velat få ett falskt besked som visade sig sen att det var ingenting, än att man missar än cancer. Talman. Och det här sker samtidigt som tekniken nu tar stora kliv framåt. Inom mammografiscreeningen används idag artificiell intelligens för att analysera röntgenbilder. Studier visar att AI kan gå in och stödja granskningen på ett sådant sätt att man i praktiken klarar sig med mindre personella resurser utan att försämra kvaliteten. Det betyder att vi både kan hitta flera fall i tid och samtidigt frigöra kapacitet i vården. Någonting som jag förstår är avgörande om vi ska kunna bredda screeningprogrammen med begränsade resurser. Men det är intressant att se hur den här frågan utvecklas just nu. Så sent som 2023 valde Socialstyrelsen att stå fast vid de övre åldersgränserna med motiveringen att kunskapen inte räcker till. Nu, några år senare, väljer man att öppna frågan igen. Det här säger någonting om hur snabbt kunskapsläget förändras. Och jag säger det igen, det är svårt att få evidens för någonting vi aldrig har valt att undersöka. Om vi dessutom tittar på demografin så vet vi att Åland, precis som många andra nordiska regioner, har en snabbt åldrande befolkning. Precis det som medborgarinitiativet lyfter. Det blir fler och fler äldre kvinnor. Ska vi stänga ute dem från screening? Bröstkörtelvävnaden är oftast mindre tät i stigande ålder, vilket gör att det är lättare att upptäcka förändringar i brösten med mammografi. Det lyfter också frågan om hur vi organiserar vårt förebyggande vård i högre åldrar som kommer att bli allt viktigare framöver. Samtidigt vill jag lyfta det här igen. Bröstcancer bland yngre kvinnor ökar och i den gruppen är sjukdomen ofta mer aggressiv. Det handlar om kvinnor mitt i livet, ofta med små barn, mitt i karriären, med stora framtidsplaner. Och för dem innebär det här en livsstilsomvändning. Det handlar om stora beslut för framtiden. Vill jag ha barn i framtiden eller inte? Ska jag frysa ner mina ägg eller inte? Innan jag påbörjar den här jobbiga, tuffa behandlingen som är oftast mycket tuffare för de yngre, för cancern är aggressivare. Men det som slog mig när jag pratade med cancerföreningen, det som inte jag hade en aning om, det är de här tuffa hormonbehandlingarna som du ska fortsätta med efteråt. Som också gör att hela ditt liv ställs på sin spets. Det räcker med att vara i övergångsåldern för att förstå hur jobbigt det måste vara för en kvinna mitt i livet. Det här gör att konsekvenserna blir både medicinska och livsmässiga på ett helt annat sätt. Just därför blir också frågan om tidig upptäck viktig, även i de yngre åldrarna, och det lyfter medborgarinitiativet. Talman, när mer än hälften av dem som dör i bröstcancer är äldre än den ålder då vi idag slutar kalla kvinnor till screening, bör vi ställa oss frågan, är systemet format på rätt sätt? Och det är just här som Åland, ett litet samhälle som vice talmannen också var inne på. Vi kan faktiskt våga göra annorlunda. Vi kan våga tänka lite nytt. Vi kan våga titta på forskningen. Vi kan gå före och visa vägen som vi faktiskt har gjort i Finland. Vi kan och vi bör titta på den övre och nedre åldersgränsen. Medborgarinitiativet vill att man tittar på hur man tar bort den övre åldersgränsen helt och hållet och sänker åldersgränsen neråt för att fånga upp yngre kvinnor. Om det inte är möjligt så bör man titta på och överväga lösningar där kvinnor själv kan välja att fortsätta delta i screeningprogram även efter den ålder det kallas idag upphör. För idag är det inte enkelt. Med de kvinnor jag har pratat med så säger jag vet inte ens hur jag ska gå tillväga för att kunna göra det. Så, till sist talman. Bakom varje siffra finns en människa. En mamma, en syster och en vän. Och för henne kan en tidig upptäck vara skillnad mellan liv och död. Det är därför den här frågan berör så många. Och det är därför vi måste ta nästa steg. Ursäkta.
En replik begärde vice talman Söderlund. Varsågod.
Tack talman och tack ledamot Holmberg Jansson för ett riktigt initierat anförande. Jag tänkte ta replik på
på just den frågan, att om Åland då väljer att göra screening annorlunda eller avvika från de gängse screeningnormerna, att vi går före och visar vägen, som jag också tycker att vi kan göra. Men blir att fundera lite på hur har vi möjlighet att sen liksom följa upp resultaten och jämföra med andra, för att det är ju också en viktig fråga att vilka resultat får den här det andra sättet att screena, eller de andra åldersgrupperna, eller vilka metoder man väljer att använda. Hur ser tidigare hälsoministern på den frågan?
Ledamot Holmberg Jansson, repliksvar.
Talman, vi är en del av den nordiska forskningen, och där tror jag att vi kan ta mycket mera nytta av den. Jag har lyft i budgetmotioner att vi borde vara med i större forskningsprogram, titta på och utmana och säga att vi kan vara testområden. Och jag tror att det finns ett intresse för att ha det på en begränsad plats. Och det är klart att vi måste följa upp, men där får vi lita på de som kan det här bättre än oss. De som har kunskapen och vet hur man ska ta tillvara på sådana här saker. Och det får inte bli så att vi gör saker som är oetiska på något sätt. Det tror jag ingen här i salen vill.
Vice talman Söderlund, andra replik.
Talman, jag håller med i det om att vi behöver vara med där de stora riktlinjerna dras och de större besluten tas. Att vi kan inte sitta här på vår ö och så gör vi som vi gör och som vi alltid har gjort och tycker att det blir bra. Att vi måste vara med i de större sammanhangen och se hur andra också utvecklar och förbättrar och förfinar sina screeningar och screeningmetoder. Så det håller jag helt med om. Samtidigt så känner jag att vi är ju små för att vara med. Så därför lyfter jag också en del av den här med Finlands cancerstrategi och Finlands cancerregister. Att vi måste också kunna vara med där för att få våra egna resultat och kunna jämföra dem med Finland. Tack.
Ledamot Holmberg Jansson, avslutande repliksvar.
Talman, vi måste också kunna göra saker på vårt eget sätt. Vi måste inte titta på Finland. Nu vet vi att man gör en stor undersökning från Socialstyrelsen i Sverige för att titta på den här uppmaningen. Det var väldigt, väldigt många där också som ville visa den här rapporten igen. För den här är jättebra. Den finns på Bröstcancerförbundets sida och ladda ner och läsa. Det var väldigt många som ville att man skulle titta på åldersgränserna där också i Sverige, och det gör man nu. Där har man ju redan en stor erfarenhet av att sänka till 40, för de har haft det under en väldigt lång tid. Så det för mig är no-brainer. Jag tycker vi ska sänka till 40 direkt. Sen om vi ska ändra åldersgränserna uppåt, så det kanske får ta lite tid att titta.
Då tackar vi för detta och för replikväxlingarna, och nästa talare på listan är ledamoten Eckermann som håller gruppanförande för Socialdemokraternas räkning. Varsågod.
Tack för det, talman, och tack till alla undertecknare av det här medborgarinitiativen. Jag sa det sist vi diskuterade motionen, och jag säger det igen. Det är roligt att vi äntligen får diskutera kvinnohälsofrågor i Ålands lagting och inte bara en massa andra frågor som brukar vara aktuella när det är ett ganska mansdominerat parlament. Jag vill återigen börja mitt anförande med att nämna mina två kvinnor. Jag tog upp förra gången Hanna och Josefin. Och Josefin kommer från Lumpaland från början. De är mitt i livet mellan kalas och framtidsdrömmar, och båda fick beskedet att de har fått en spridd bröstcancer. Det är ju en jätteallvarlig sjukdom som inte går att bota, bara behandla livet ut. Och vill ni veta mer om dem så kolla in deras Instagramkonto och lyssna på deras podcast. De heter Röstsystrar. Och genom att titta på Instagramkontot och följa deras podcast så får man en väldigt, väldigt bra insyn i hur det är att ha den här allvarliga sjukdomen. Bröstcancer är en av de vanligaste cancersjukdomarna som drabbar kvinnor. Och vi vet att forskning kan hjälpa till att få en tidig upptäckt, och det kan också hjälpa till att rädda liv. Screening och mammografi kan också minska dödligheten. Och när cancer upptäcks tidigt så blir ofta behandlingen både skonsammare och mer effektiv för den som har blivit drabbad. Ändå är det så här att många faller utanför dagens screeningprogram. Allt fler kvinnor får faktiskt redan sin diagnos i 30-40-årsåldern, och de är för unga för screening, och ibland så är de också för unga för att tas på allvar. Det är inte så farligt det här, det är nog bara en vanlig flärp, en liten fettknöl. Jag drog det här i mitt förra anförande också, ni kan gå tillbaka och lyssna på det. Men ändå så har jag faktiskt tre bekanta människor som är yngre än mig som faktiskt inte längre finns bland oss längre. Och det är jättejobbigt att prata om det här, även om de sökte hjälp. Vi har kunskap, vi har teknik, vi har modern forskning, och vi har också AI som kan hjälpa oss att få bättre möjligheter än någonsin att upptäcka cancer i tid, också på yngre personer. Och att utvidga screeningen handlar om rättvisa och att uppdatera våra nyande system för att täcka in fler och ge flera samma chans till en tidig diagnos, behandling och överlevnad. Och det viktigaste inom vården är att sjukhuspersonalen och de som får in patienter som är rädda och känner knölar i bröstet är att ta det på allvar när de säger att någonting känns fel. Vi brukar vara väldigt duktiga, vi kvinnor, på att känna och klämma. Och vi vet om det är någonting som är tokigt. Nå, bakom varje statistik så finns det en människa, som Hanna och Josefin. Människor med familjer, drömmar och liv som borde ha fått fortsätta. Samhället förändras ständigt, och många olika cancerframkallande ämnen finns runt om oss. I det vi äter, det vi andas, vi dricker, överallt. Och det är väldigt viktigt att det här medborgarinitiativet har lämnats in. Tack för det. Och det visar också att det här är en väldigt angelägen fråga för många ålänningar. Vi känner säkert alla minst en handfull som har drabbats av bröstcancer. Och jag tycker det ska bli intressant och jag ser fram emot diskussionen i sociala och miljöutskottet där vi ska sambehandla det här medborgarinitiativet och den här motionen som lämnas in tidigare. Som jag sa i början av mitt anförande, det är upplyftande att vi äntligen får prata om en sån här viktig fråga som kvinnohälsa i Ålands lagting. Tack.
En replik begärd, vice talman Söderlund.
Talman, tack till ledamot Eckermann för att hon ger oss ännu en möjlighet att diskutera kvinnohälsa i det här ganska då mansdominerande lagtinget. Jag tänkte på det där som ledamot Eckermann lyfte, att om man känner en knöl i sitt bröst så behöver man kontakta vården. Och visst finns det de som inte blir tagna på allvar, men vi utgår från att de flesta tas på allvar. Att det är viktigt att man inte väntar på sin tid, man ska snart bli kallad eller så, att man faktiskt tar kontakt till vården direkt man känner eller ser någonting avvikande. Så det är jättebra att ledamot Eckermann lyfter upp det. Det är en viktig fråga.
Ledamot Eckermann, repliksvar.
Tack. Men man kanske inte ska ta upp igen personer nu som jag inte har tillfrågat om jag får nämna vid namn. Men inför det här och med tanke på att det finns flera i min bekantskapskrets som har drabbats av bröstcancer i ganska ung ålder, så är det flera som faktiskt på riktigt har sökt hjälp men blivit alltså avfärdade med tanke på att det sägs att det ska vara en vanlig fettknöl eller en någonting annat. Du har ramlat på bröstet eller du har gjort sig och så. Och det, Jag tycker det är ganska oroväckande. Alltså det är oroväckande och det är väldigt ledsamt. För att skulle det ha tagits på allvar första gången så skulle det ju ha kunnat kanske bli lindrigare.
Vice talman Söderlund.
Tack talman. Det är bra att vi betonar det, att det är viktigt att ta kontakt med vården om man ser eller känner någonting avvikande. Inte så att man behöver få till akuten direkt, men boka en tid direkt. Och just den här vikten av att själv undersöka sina bröst, gärna en gång i månaden, så den informationen tycker jag också att behöver komma ut bredare och till en bredare folkmassa. Man har gått på företagshälsovård i många år och jag kan inte påminna mig om att någon har påmint om den här frågan, som ju också är jätteviktig. Tack talman.
Ledamot Eckermann, andra repliksvar.
Tack. Nej, men det är ju en sån sak som borde vara obligatoriskt i företagshälsovård och också i annan hälsovård och påminna om det här. Och jag vet att på något ställe som jag har varit så var det faktiskt en sån här inte en offentlig dusch, men en sån här som man fick duscha i. Och då hade de en sån här fin karta på hur man skulle göra. Och kanske landskapsregeringen skulle sponsra sådana klistermärken och sätta upp. Man skulle kunna ha hemma i sin egen dusch. Tack.
Tack för det. Vi går vidare på listan till gruppanförande för Grön Vänster som hålls av ledamoten Mogens Lindén. Varsågod.
Talman, ledamöter, det här är glädjande med det här medborgarinitiativet och den tidigare motionen också. Jag ser fram emot behandlingen i social- och miljöutskottet. Jag ska lite allmänt resonera kring screening. Tidig upptäckt av cancer är bra. Det ökar möjligheten att man blir botad. Men det är inte alldeles enkelt. Nu försvann här min text, men det har ingen betydelse. Och redan förra mandatperioden så ökar man den här gränsen som tidigare var till 69 år och nu är det 74 år. Det är positivt. Det råkar faktiskt sig så att Läkartidningen som kom förra veckan på fredagen så har ett temanummer om cancerscreening. Och här framgår tydligt att såväl EU-kommissionen som Finlands expertgrupp när det gäller bröstcancerscreening är helt eniga att man ska vidga de här gränserna som ännu i Finland, om jag har rätt, 50-69 år och nu har vi här på Åland 45-74 år. Det är positivt. Vad är då nackdelen med screening? Alla tester har en sensitivitet, det vill säga dess förmåga att upptäcka en sjukdom, och så har det en specificitet, det vill säga att svaret är korrekt. Sen finns det en annan aspekt, och att man måste väga risker med screeningen. Kan screeningen medföra risker för den enskilda, till exempel i form av ökad stråldos? Så vitt jag har förstått när jag försöker läsa på, så den är ju marginell. Så att säga strålningsinducerad bröstcancer till följd av extensiv bröstcancerscreening, det kommer inte att utgöra ett problem. Och så vitt jag kan förstå så är det nog närmast där man... Den diskussion som har pågått handlar om var ska vi lägga in våra resurser så att det blir mest kostnadseffektivt för att fånga upp olika sjukdomar som till exempel bröstcancer. Vi ska ju också minnas att en stor del av den bröstcancer som vi upptäcker beror på att patienter har självmonitorerat sig, känteknöler sina bröst och söker sin läkare och remitteras för mammografi. och vidare undersökningar. Det finns ju mammografi, det finns uppföljande ultraljud. Numera kommer MR allt mera, men det är en ganska dyr undersökning. Och sen ytterst så är det punktion där man tittar på vävnaden, vilken typ av cancer. Så det finns olika steg i det här. Och det avgör alltid expertisen i det enskilda fallet. Men jag tycker att det här är väldigt positivt och det är också förenligt med det som EU-kommissionen och den här expertgruppen i Finland bedömer att det är rimligt att man har det från 45 till 75. När det gäller den äldre gruppen så det är ju där som diskussionen pågår om där man försöker väga nyttan mot risken. Och jag har ingen åsikt i frågan utan där förväntar jag mig att sakkunskapen kan beskriva. Det är ju svårt att göra en dubbelblind undersökning på en så gammal grupp därför att om du lottar patienter till screening respektive icke-screening, det är ju inte riktigt etiskt heller därför att det finns många rent vetenskapliga problem. Jag ska ändå beröra en annan screening för att illustrera hur många har ju efterlyst PSA-screening. Och PSA-screening, det är, jag menar, bröstcancer är kvinnornas vanligaste sjukdom. Män kan också få bröstcancer. Prostatacancer är männens vanligaste sjukdom. Men det finns ingen enighet, eller tills vidare föreslår inte urologerna att man ska ha en allmän PSA-screening beroende på att då kommer man att behandla ett antal män i onödan för en cancer som inte skulle ha påverkat deras framtida hälsa, medan däremot behandlingen ger en massa problem. Idag, för ungefär 10 år sedan, så sades det att du måste behandla 45 män i onödan för att rädda livet på en man. Idag så har det här ändrats så att nu säger man 24-25 män för att rädda livet på en man genom PSA-screening. Och det beror säkert på att man har infört MR-undersökningar som i alla fall delvis beror det på. Så vetenskapen ändras hela tiden, men det är liksom inte automatiskt så att all screening är bra, utan den måste man då vetenskapligt evaluera. Men alla vill vi att vi ska fånga upp all livshotande sjukdom så tidigt som möjligt. Och jag tycker att det här är väldigt, väldigt bra initiativ. Plus att det också illustrerar det att Åland kan vara föregångare som man var i det här fallet när man höjde den här gränsen från 69 till 74-75. Sen om vi ska ta bort den övre gränsen, det vill jag gärna höra vad expertisen tycker. Men jag ser fram emot att den här frågan kommer upp i social- och miljöutskottet. Tack.
Tack för det. Inga repliker begärda och därmed så är gruppanförandena avklarade. Vi går över på ledamöternas enskilda anföranden och först ut är ledamot Anders Holmberg. Varsågod.
Talman, ålänningar. Jag vill idag hålla ett kort anförande om vikten av medborgarinitiativ på Åland. Detta med anledning av det initiativ som vi har framför oss, där hela 6509 personer har skrivit under förslaget om att utöka åldersgrupperna för mammografi. Ett medborgarinitiativ på Åland ger röstberättigade invånare möjligheten att påverka lagstiftning genom att föreslå nya landskapslagar eller ändring i befintlig lagstiftning till lagtinget. För att ett initiativ ska vara giltigt krävs minst 1000 underskrifter och insamlingen får pågå högst 4 månader. Mot bakgrund av detta är det helt enastående med detta initiativ. Det samlade in 6509 underskrifter under perioden 18 februari till 26 mars. Av dessa var hela 6344 personer röstberättigade. Nästan 30% av det röstberättigade i lagtingsvalet. Det här visar inte bara ett starkt demokratiskt engagemang utan också hur djupt cancerfrågan berör oss ålänningar. Detta understryker även vikten av möjligheten att lämna in ett medborgarinitiativ. Men att det även bör tas på allvar. Personligen så hoppas jag, likt vice talman Söderlund, att vi i en snar framtid har en digital lösning på åländska medborgarinitiativ. Medborgarinitiativet att skydda sjöfågelstammen från juni 2020 samlade 3206 namnunderskrifter. Det behandlades i utskottet och godkändes i lagtinget våren 2021, drygt ett år senare. Så det finns hopp även för det här medborgarinitiativet. Jag har själv haft erfarenhet av ett medborgarinitiativ som första undertecknare. År 2018 lämnade jag in initiativ gällande tips, lott och andra spelprodukter på Åland. 1607 ålänningar skrev under initiativet på endast 16 dagar, vilket i sig då var unikt. Initiativet lämnades in den 17 december och togs för kännedom i lagtinget den 18. Det behandlades här i lagtinget i en remissdebatt den 7 januari 2019. Tyvärr förföll ärendet den 31 oktober samma år på grund av nyval. Vad vill jag ha sagt med detta, talman? Jo, att det är nu ytterst upp till oss här Ålands lagting att prioritera detta medborgarinitiativ. När tusentals ålänningar engagerar sig och använder detta demokratiska verktyg så är det vår skyldighet att säkerställa att deras röster inte förloras i processen eller fördröjs så att det i praktiken förfaller i samband med ett nyval 2027. Jag hoppas, talman, därför att detta medborgarinitiativ får ett bra slutresultat än att det riskerar att fördröjas och i praktiken riskerar att förkastas i samband med valet i oktober 2027. De 6509 underskrifterna representerar inte bara siffror. Det representerar människor, oro, hopp och en stark vilja till förändring. Så låt oss ta detta på största allvar. Det är faktiskt en stor dag för den åländska självstyrelsen idag. När 6509 ålänningars röst hörs här i Ålands lagting via detta medborgarinitiativ. Tack, talman.
Tack för det. Inga repliker begärda och nästa talare på listan är minister Sekai. Varsågod.
Så, tack talman. Bästa lagting, jag tycker det är jättebra att det här medborgarinitiativet behandlas i utskottet. Och jag tycker det är bra att det sambehandlas med den tidigare motionen som går i linje med innehållet i initiativet. Jag tror att vi också, jag är helt övertygad om att alla i det här rummet anser att screening är viktigt. Just för att det är viktigt så måste det också hanteras korrekt och riktigt. Vi har en tågordning för hur sånt här ska bedömas och huvudregeln är, som jag har nämnt några gånger, att nationella screeningprogram och nationella rekommendationer, det ska följas just för att vi inte har en kapacitet att, vi har inget eget THL, vi har ingen egen socialstyrelse eller forskningsinstitut eller annat för att göra de här bedömningarna. Det vill säga att det här är inte för att vi ska vara fyrkantiga i onödan. Utan vården måste naturligtvis visa, som några också har nämnt och pratat om här, på evidens, beprövad erfarenhet och kloka medicinska bedömningar. Men vi är inte låsta. Och det är väl det som är bra. Vi kan avvika, men det här, vi kan avvika när det är medicinskt motiverat. Och då måste det också vara medicinskt motiverat. Och jag tror att det här har gjorts några gånger innan. Vi har avvikit tidigare när vi har gjort en annan bedömning. Och så kommer det även ske framgent, jag är helt säker. Det här medborgarinitiativet uppmanar till att landskapsregeringen ska vidta lagstiftningsåtgärder. Vår bedömning är ju att det inte behövs någon ny lagstiftning just nu. Möjligheten finns. den är i det fall som vi bedömer efter en noggrann prövning att det finns medicinska skäl, att det är medicinskt motiverat att ta in fler grupper i screening, så kan det göras med den lagordning som redan finns idag. Och det sker ju naturligtvis genom en framställan exempelvis från OHS i samråd med våra sakkunniga här på landskapsläkaren exempelvis eller hälsovårdsbyrån. Och jag har fått fundera lite grann här kring det här med tågordning, men jag tror att det är väldigt viktigt att säga att det är jätteviktigt att lagtinget inte börjar styra innehållen i screeningsprogrammet i detalj. För att om vi börjar rucka på den här ordningen så kan det ju bli lite rörigt om man säger så. Det kan vara, vi kan riskera att snabbt få en situation där vi gränser och prioriteringar men också vårdinnehåll flyttas efter politiskt tryck. Och jag tror inte att någon av oss skulle bli särskilt glad av en sån ordning. Utan det är viktigt att vi håller ordningen för hur saker bedöms. Och det här gäller även när det gäller screeningsprogram för bröstcancer. Och all form av screeningprogram. Och all vård skulle jag säga. Jag tror inte att vi är... Det kan finnas medicinsk kompetens här i den här församlingen, men jag tror att det behöver, sånt här behöver bedömas korrekt. Och jag tror att den här ordnade processen som jag gärna vill lyfta här handlar just om att vi ska få en rättvis vård som vilar just på den här evidensen som jag tror att lagtinget också är angelägna om. Så vår linje är att det här kommer att hanteras vidare här, men det behöver ske i rätt ordning. Och jag ser fram emot slutresultatet efter utskottets behandling. Jag tror till och med att det finns redan, jag har redan kallat till ett sådant hörande. Så jag ser fram emot det. Tack talman.
En replik begärd, ledamot Holmberg Jansson.
Talman, jag har en viss ändå, man kan läsa viss positivt i det ministern säger, men ändå en viss skepticism. Jag tänker då på det nationella screeningprogram som finns i Sverige, som är en föregångare som har funnits länge. Det finns väldigt mycket forskning kring gruppen 40-49 år. Är det så att vi verkligen måste titta på hur man gör i Finland, och vi kan inte titta på våran andra granne västerut och se hur de gör och ta rygg på det som vi var meningen att det skulle sänkas till 40, men där man från OHS sida då sa att man inte hade de personella resurserna, men att man skulle göra det sen, men det där skulle göra det sen har inte kommit. Så jag hoppas ju att ministern kan säga att jo, men det kommer.
Minister Sekari, repliksvar.
Tack talman. Vi har avvikit förut och vi kan avvika. Det är fullt möjligt. Det OHS har ju åtagit sig det här att titta på 40-45 som ett första steg. Så det är ett arbete som pågår. Jag är säker på att OHS också kommer att i samband med de höranden som kommer hållas här i utskottet också redogöra för vad status är på det arbetet. För att det handlar om att all form av, trycker man in nya grupper så behöver det planeras och göras korrekt så att det inte påverkar all annan radiologi som görs. Så att det kan ni ta med i utskottet, och jag är säker på att OHS kan ge den information som behövs.
Ledamot Holmberg Jansson, andra replik.
Talman, den stora skillnaden från när det togs ett initiativ om att sänka till 40 och höja till 74 under förra mandatperioden är att nu har man kunnat börja använda AI. Och därmed så kan man också ha färre radiologer. Och vad jag har hört ifrån ledamot Lindén här, så har man ju börjat använda det redan på OHS. Så att på det sättet så har det ju... Det går så snabbt nu. Och vi måste våga ta de här möjligheterna att kunna vidga. Så jag hoppas verkligen att 40-45 inte kommer att liksom vara det här stora problemet, utan att man verkligen gör det. För det var ett problem under förra mandatperioden när man tänkte göra det, men sen så stupade på personella resurser. Så att om man kunde det då, så borde man kunna det nu.
Minister Sakai.
Tack, talman. Det är inte en omöjlighet, absolut inte. Jag är inte alls heller skeptisk till det här överhuvudtaget. Tvärtom, jag tycker det är jättebra att utskottet nu behandlar det här. Jag vet att det finns ett pågående arbete på OHS. Och jag vet också att bedömningen där är att det är medicinskt motiverat att åtminstone börja med 40-45. Och sen är någonting jag också är väldigt säker på, det är ju att både intervall och åldrar kommer att förändras över tid, hela tiden. Både teknik och annat och mediciner utvecklas hela tiden. Så att jag är helt säker på att om 10 år så kommer inte intervall eller åldrar se ut precis som det gör idag. För att även cancer förändras över tid och kryper ner i vissa åldrar och vi blir bättre på att behandla det. Så att de här programmen är levande på många sätt. Och nu är det dags att ta ett steg i någon riktning. Men det måste ske i rätt ordning och det arbetet pågår. Tack.
Tack för det. Diskussionen är därmed avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet omfattas? Omfattat. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Tack för det. Första behandling, ärende nummer 2 idag. Ny gymnasielagstiftning. Lagförslag 6, 2025-2026, jämte lag- och kulturutskottets betänkande 8, 2025-2026. Först till oss diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av det lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussionen inleds av ledamot Sandra Listerby, vice ordförande i lag- och kulturutskottet, som presenterar sitt betänkande över lagförslaget. Varsågod.
Tack så mycket, talman. Jag ska som vice ordförande i lag- och kulturutskottet presentera innehållet i betänkande 8 2025-2026 gällande ny gymnasielagstiftning. Det här är ett betänkande som hela utskottet har omfattat och således är enigt utan inlämnande reservationer. Utskottet föreslår några smärre ändringar och förtydliganden och de här presenterar jag lite längre fram i anförandet. Jag skulle vilja inleda med utskottets slutliga konstaterande att vi har hört väldigt många personer och i behandlingen av det här lagförslaget. Och även om deras synpunkter inte framkommer direkt i betänkandet så är de alltid lika viktiga och ger oss i utskottet möjlighet till nya insikter och nya frågeställningar. Utskottet inledde behandlingen av lagförslaget med studiebesök hos Ålands yrkesgymnasium där myndighetschef och rektorer tog emot, följt av besök hos folkhögskolan och fixtjänst. Det här gav utskottet en väldigt god grund att basera det vidare arbetet på. Till detta vill jag också tillfoga en positiv aspekt som lyfts fram och det är barnkonsekvensanalysen som har gjorts. Den har tagits fram i samarbete med ungdomar, vilket ger ett tydligt perspektiv. Utskottet betonar att detta är ett bra exempel på hur lagstiftning kan bli bättre genom att involvera de som berörs. Talman, grunden i lagförslaget är att modernisera gymnasieutbildningen på Åland. Den nuvarande lagen har varit i kraft sedan 2011 och enligt utskottet är den i flera avseenden både otydlig och föråldrad. Samhället har förändrats, arbetslivet ställer nya krav och utbildningen behöver bli mer flexibel, tillgänglig och anpassad till dagens behov. En central förändring är att myndigheten Ålands gymnasium byter namn till Ålands gymnasiemyndighet och att undervisningen vid Ålands folkhögskola inkluderas i samma organisation. Syftet är att skapa en mer sammanhållen struktur för utbildningen. Här behöver det direkt påpekas att även om alla skolor hamnar under samma paraply så är det den faktiska placeringen av dem inte direkt beroende av denna lagändring. Utskottet har erfarit att en arbetsgrupp ser på hur den nya FUX-utbildningen, alltså utbildning som förbereder för examensutbildning, den linjen ska, hur den ska komma att förverkligas och var den ska vara placerad. Det här är detaljer som ännu ej är avgjorda och heller inte någonting för utskottet att hantera. Det utskottet däremot har fördjupat sig i hur den här nya linjen ska formas och vilka luckor den ska täppa till. Utbildningen riktar sig till personer i övergången mellan grundskola och gymnasium. Det kan handla om unga som ännu inte vet vilken väg de vill välja, personer som behöver stärka sina kunskaper i svenska eller vuxna som vill byta riktning i livet. Utbildningen ska ge möjlighet att förbättra grundläggande färdigheter, prova på studier och få bättre förutsättningar att klara en gymnasieutbildning. Alltså, som elev på FUX ska du också kunna ta del av kurser inom andra gymnasieutbildningar. Utskottet ser detta som en mycket positiv reform eftersom den kan minska avhopp och hjälpa fler att hitta rätt utbildningsväg. Gällande just detta så föreslår utskottet en liten ändring av paragraf 21, andra momentet, att i utbildningsgrunder för utbildning som förbereder examensutbildning. Och där föreslår vi att vi korrigerar yrkesinriktad yrkesutbildning till yrkesinriktad grundexamen. En annan förändring som utskottet lagt särskilt fokus vid gäller samarbetet med arbetslivet. De nuvarande yrkesråden föreslås att avskaffas eftersom de inte har fungerat enligt önskemål. Och istället ska samarbetet stärkas genom tydligt lagkrav och så nya, också ett nytt så kallat branschråd. Syftet är att säkerställa att utbildningen motsvarar arbetsmarknadens behov och utskottet betonar att det här är avgörande, särskilt när det gäller tillgången till praktikplatser och möjlighet för studerande att få relevant arbetslivserfarenhet. Denna specifika ändring föranleder ett förslag om paragraf 52, samarbete med arbets- och näringsliv i ordnandet av utbildningen. Och här föreslår utskottet att det i lagen intas ett uttryckligt stadgande om att samarbetet huvudsakligen ska ske inom ramen för ett formaliserat branschråd. Ett branschråd ska bland annat inom sin yrkesutbildnings- och branschområde initiera och stödja utbildningens utveckling. När det gäller undervisningen så föreslås den att den fortfarande ska vara offentlig. Och här, talman, vill jag poängtera att utskottet har haft lite bryderier kring den här saken. Men slutligen fick vi rätt sida på innebörden. Däremot anser vi i utskottet att det ska vara möjligt att begränsa tillträdet vid behov. Utskottet lyfter här fram vikten av trygghet och arbetsro i skolan. I dagens samhälle, där säkerhetsfrågor får en allt större betydelse, anser man att det är viktigt att kunna skapa en lugn och säker studiemiljö. Därför betonas också betydelsen av tydliga trivselregler som kan styra hur undervisningen fungerar i praktiken. Och det här ska särskilt tydliggöras via en trivselstadga enligt paragraf 89. Dock så vill utskottet här föreslå att paragraf 16 om undervisningens offentlighet utvidgas så att även lärare och inte bara rektorer får avvisa. Det här leder oss lite osökt in på nästa punkt som kan vara en lite känslig fråga i lagförslaget, och det handlar om användande av maktmedel. Det här är någonting som redan är tillåtet i nuvarande gymnasielag och också i grundskolelagen. Och att lärare och rektorer och lärare har rätt att ingripa i situationer där en studerande stör undervisningen eller hotar säkerheten. Det kan till exempel handla om att avlägsna en studerande eller ta hand om farliga föremål. Utskottet betonar att detta endast ska ske i absoluta undantagsfall, då det här är ett ingrepp i den personliga friheten, och lyfter fram att det finns risker eftersom skolpersonal inte alltid har utbildning i att hantera sådana situationer. Därför anser man att tydliga riktlinjer och utbildning är helt nödvändiga. Det här beskrivs väl i detaljmotiveringen, men utskottet vill tydligt markera att dessa rättigheter behöver följas av erforderlig kunskap om hur maktmedel får nyttjas på säkert sätt. En stor och viktig del av lagförslaget som också tydliggjordes i remiss debatten handlar om stöd för lärande. Bestämmelser om pedagogiskt och specialpedagogiskt stöd flyttas från läroplanen till själva lagen. Här blir det viktigt att upprepa det uttryck som användes i remissdebatten. Individens rättigheter ska finnas i lag. Utskottet har erfarit att mycket, eller faktiskt kanske det allra mesta, som nu lagfästs, redan är sådant stöd som redan idag ges till de elever som behöver det. Men det innebär de facto att de studerandes rättigheter stärks och att stödet kommer att bli mer rättssäkert. Utskottet understryker att detta är avgörande eftersom behovet av stöd ökar. Ett fungerande stöd kan göra skillnad mellan att en studerande klarar sina studier eller hoppar av. Samtidigt påpekar utskottet att det här också kommer att kräva mera resurser. Flera studerande behöver stöd och det innebär ökade krav på personal och organisation. Därför anser utskottet att utvecklingen måste följas noggrant och att rätt åtgärder sätts in. Talman, jag skulle vilja stanna upp lite här och markera vad utskottet erfar av stödåtgärder, av att stödåtgärder är behövliga för ett så stort antal elever. Det måste ses som att det är av största möjliga vikt att landskapsregeringen analyserar varför vi ser denna utveckling i samhället. Varför är behovet av anpassningar och åtgärdsprogram så omfattande och varför är trenden ökande? Talman, utskottet har fått en mycket tydlig statistik på det här. Men då det lätt blir utlämnande så vill jag i denna presentation, lika som i betänkandet, inte gå in på direkta siffror. Och jag hoppas att övriga kan respektera att inte vara allt för detaljerade. Digitaliseringen är också en viktig del av reformen och tillgången till datorer nämns i lagförslaget. Utskottet har fördjupat sig i de här detaljerna och enligt utskottet ska alla studerande ha Enligt förslaget ska alla studerande ha tillgång till de verktyg som behövs för att bedriva sina studier. Det här inkluderar också datorer. Och idag har inte alla studerande datorer, vilket utskottet anser skapar en ojämlikhet. Utskottet anser att alla ska ha rätt till sin egen dator. Eftersom digital kompetens idag är en grundläggande färdighet i både arbetsliv och samhälle. Det lyfts också fram att det här kan göra verksamheten mer effektiv, till exempel genom att minska behovet av datasalar. När det gäller utbildning som läroavtalsutbildning föreslås att den integreras i den nya gymnasielagen istället för att regleras i en separat lag. Läroavtal innebär att studier kombineras med arbete, vilket ger både praktisk erfarenhet och möjlighet till inkomst under studietiden. Utskottet ser stora fördelar med den här utbildningsformen men konstaterar att den används i väldigt liten utsträckning idag, speciellt om man jämför med bakåt i tiden. Därför uppmanar man till åtgärder för att öka den här användningen, till exempel genom bättre information och starkare samarbete med arbetslivet. Det här torde också vara en mer kostnadseffektiv möjlighet. Och nu, talman, kommer vi till de ekonomiska konsekvenserna av reformen, och de kanske inte är jätteomfattande, men de borde ha framkommit bättre i lagförslaget. Nu kan dock utskottet konstatera att förslaget innebär ökade kostnader, bland annat för kommer behövas flera lärare, pedagogiska assistenter och stödresurser. Det uppskattas mellan 190 till 300 000, och även satsningar på datorer och den nya utbildningsformen bidrar till ökade utgifter. Här handlar det uppskattningsvis om cirka 60 000 som idag är obudgeterade. Samtidigt finns det med lagförslaget potentiella långsiktiga vinster. Till exempel genom högre utbildningsnivå och minskad arbetslöshet. Och kanske det allra viktigaste. En styrka för den egna personen att klara en gymnasieutbildning. De här vinsterna är dock svåra att överföra i reda ekonomiska intäkter. Trots detta anser utskottet att de ekonomiska konsekvenserna inte är tillräckligt utredda och efterlyser mer tydliga beräkningar i framtida lagförslag där man anar strukturella kostnadsökningar. Slutligen konstaterar utskottet att lagförslaget innehåller många så kallade förordningsfullmakter, alltså möjlighet för landskapsregeringen att utfärda mer detaljerade regler. Utskottet bedömer att dessa är korrekt avgränsade och följer lagens krav. Sammanfattningsvis, talman, så anser utskottet att lagförslaget till ny gymnasielag är en viktig och nödvändig reform. Den moderniserar utbildningen, stärker stödet till de studerande och förbättrar kopplingen till arbetslivet. Samtidigt lyfter utskottet fram behovet av att tydligare ekonomiska analyser och goda förutsättningar för att genomföra reformen i praktiken. Jag vill som vice ordförande i utskottet rikta ett tack till medlemmarna för det goda och gedigna arbetet och igen ett särskilt tack till vår tålamodiga sekreterare Karina. Tack.
Tack för det. 6 stycken repliker är begärda. Den första går till ledamot Juslin. Varsågod.
Tack fru talman. Tack utskottsordförande Listerby för, och jag vill gratulera för ett gediget betänkande med många, väldigt många höranden. Här kunde man också gratulera landskapsregeringen till en bra produktutveckling som är väl anpassad till det åländska samhället som rent strukturellt skiljer sig från rikets i det här hänseendet. Men min fråga gäller egentligen en sak som jag har upplevt att dyker upp med jämna mellanrum. Det är nämligen den lite främmande fågeln i kittet, Ålands gymnasiemyndighet. Tänker på Ålands lyceum, den allmänbildande gymnasieutbildningen. Och med jämna, eller kanske ojämna mellanrum, så frågar man sig att är Ålands lyceum en rätt komponent i det här kittet? Eller borde man lyfta ut det helt och hållet, den allmänbildande gymnasieutbildningen? Tack.
Repliksvar, ledamot Listerby.
Tack så mycket, talman. Jag skulle inte vilja påstå att det här är någonting som utskottet har erfarit i sina alla höranden. Jag skulle säga att snarare kanske tvärtom, i och med den nya FUX-utbildningen, där man som studerande där, när man förbereds inför kommande gymnasiestudier, ska kunna ta del av andra kurser inom gymnasiet och också den allmänpedagogiska utbildningen. Så ser jag snarare som att lyceet får en kanske en tydligare roll och att det här liksom kan sammanflätas på ett tydligare sätt. Men att man skulle lyfta ut Ålands lyceum från det här paketet, det är ingenting som utskottet har erfarit som efterfrågat eller önskvärt.
Ledamot Juslin, andra replik.
Tack fru talman. Tack ledamot Listerby. Jag kan nog förena mig i det resonemanget. Något som jag lite reagerar på här i betänkandet och i lagförslaget är att man specificerar antalet rektorer. Själv skulle jag väl ha tyckt att det skulle ha räckt att man kräver att det ska finnas en förvaltningschef och sen skulle myndigheten få fria händer att organisera sig utifrån det övriga. Då. Man inrättar ju också i övrigt då, olika tjänster för olika ändamål. Och här tycker jag att den här friheten skulle man kunna ge åt styrelsen då, och inte låsa det vid just specifikt 3 rektorer. Tack.
Avslutande repliksvar, ledamot Listerby.
Tack talman, det finns säkert bäring i det ledamot Juslin framför. Det är ingenting som utskottet i detalj har gått in på. Däremot så föreslås man att det förtydligas då att en rektor kan bistås av flera biträdande rektorer och inte bara en. Så till den delen har utskottet gått in och lite justerat den här saken. Men vi har inte gått in och justerat i antal specifika rektorer. Tack.
Och följande replikskifte går till minister Hambrud. Varsågod.
Tack talman. Först och främst tack till lag- och kulturutskottet som har gjort ett omfattande och gediget arbete samt för ett mycket väl genomarbetat betänkande genom den här nya reformerade gymnasielagstiftningen. Det är ett stort hörande som ni har gjort. Och den här nuvarande lagen från 2011 motsvarar ju inte heller längre de krav som dagens utbildnings- och samhällsutveckling ställer. Så det är positivt att ett enigt utskott ställer sig bakom den hela helhetssynen kring den här gymnasielagstiftningen. Gällande de ekonomiska konsekvenserna så har ju utskottet lyft att de behöver vara tydliga då lagstiftningen ställer ökade krav kring stöd, resurser och pedagogisk personal. Och det har ju vi från landskapsregeringen försökt göra, men det är inte riktigt lätt att få dem exakta. Men däremot, som ledamoten också lyfte i sitt nu anförande, att man vill att samtliga studerande ska tilldelas en dator. Hur har man här resonerat då? Det utökas ännu mer ekonomiska resurser.
Repliksvar, ledamot Listerby.
Ja, tack talman. Jag börjar med den frågan som uppkom kom sist. Så fanns det nog en tanke i utskottets, bland utskottets medlemmar, att det redan var så. Att man ska ha en dator. Att när vi gjorde om studiemedlen så skulle det vara liksom avgiftsfritt. Och att alla utbildningar idag faktiskt var så långt komna att man behövde en dator för att klara av utbildningen. Och ditåt där vi har väl en bit kvar för att nå hela vägen fram. Men det var nog en uppfattning som utskottet hade, och det är den uppfattningen som också har förstärkts i betänkandet, att man behöver nog löpa linan ut för att det ska vara jämlikt, för att vi ska ha studerande som lämnar gymnasiet med likvärdiga kunskaper inom det digitala området.
Minister Hambrud, andra replik.
Tack talman. Håller helt med, men som landskapets ekonomi i dagsläget är ju inte så god, så kloka beslut måste tas i sin helhet. Men även långsiktigt och ett större perspektiv, precis som ledamoten lyfter fram. En modern gymnasieutbildning är ju, skulle jag vilja säga, en av de mest avgörande investeringarna för Ålands framtida tillväxt. För får vi högre genomströmning, bättre stöd, mindre avhopp, så leder det till att fler kan fullfölja sin utbildning. Och starkare kompetensförsörjning och därmed bättre förutsättningar både för de studerande, företagandena, innovationer och sysselsättning. Så kort sagt, vi behöver ordning i ekonomin och en utbildning som driver Åland och självstyrelsen framåt. Tack.
Avslutande replik. Svar, ledamot Listerby.
Ja, tack talman. Jag vill ändå vidhålla att det är viktigt för lagtinget att känna till när vi stiftar lagar kring hur det kan öka kostnaderna rent strukturellt, inte bara stötvis, utan att det faktiskt bibehålls också på en högre nivå. Det här behöver vi känna till för att vi har tydliga ramar att förhålla oss till och ett kostnadstak med det nya finanspolitiska ramverket. Så att uppmaningen kvarstår. Utskottet efterlyser tydligare kostnadskonsekvensanalyser för att vi ska kunna behandla det rättvist och för att vi ska veta vad annat vi kan behöva göra avkall på. I det här fallet så meddelar regeringen att man kommer att prioritera utbildningen, att den här reformen ska kunna genomföras, men också framledes. Oavsett från vilken avdelning och vilken minister som lägger fram förslag, så behöver det komma med en prislapp. Tack.
Och ledamot Påvals får följande replikskifte. Varsågod.
Tack för talman, och jag vill också ge för mitt håll ett erkännande för det första från till LKU för ett välarbetat och enigt betänkande. Ett enigt betänkande ändå i så pass stor och omfattande lagstiftning är imponerande. Och även att man har en väl genomförd barnkonsekvensanalys som är gjord i samarbete med Rädda Barnen. De här bitarna så borde det ändå för att man har gjort ett välgrundat arbete. Och det har ni gjort verkligen i utskottet. Det finns mycket kan man säga i den här betänkandet som ju rör ungdomars vardag och välfärd kring utbildningen såklart, men också i sitt liv. Och det, jag tänker, den här ungdomspolitiken, ungdomspolitiska bitarna, så är ju någonting som verkligen utbildningsmässigt så är det verkligen centralt. Jag tänker, är det någonting man har diskuterat i utskottet kring ungdomspolitiken, ungdomslag, ungdomslagstiftning? Hur hade det sådana diskussioner i utskottet kring de bitarna?
Repliksvar, ledamot Listerby.
Ja, tack talman. Jag lyfte det redan mitt anförande, men arbetet i utskottet har varit konstruktivt, och såklart som alltid så stöter man ju på olika frågeställningar som behöver stötas och blötas från olika håll. Men jag är också väldigt glad och tacksam att vi har det här eniga betänkandet i en sån här viktig fråga. När det gäller ungdomspolitiken så ja, den har diskuterats givetvis. Det ses också bland i hörande listan, så har vi hört bland annat ungresurs. Det var inte länge sedan heller vi diskuterade ett betänkande från finans- och näringsutskottet som också föranledde att diskutera ungdomspolitiken. Och också där utskottet, jag tror att det finns någon ledamot som kommer att ta ett anförande om det här. Men ja, vi utskottet ser fortsatt behov av att vi stramar till ungdomspolitiken och faktiskt skapar ett nät som fångar upp dem som inte annars fångas upp mellan grundskola och gymnasie.
Ledamot Påvalls andra replik.
Tack för talman. Det var precis det som var lite min point. När vi pratar om minderåriga personer i skola så kommer man ju osökt direkt in på socialpolitik. Och det finns täta samarbete som behöver göras kring individen. För att vi har just nu luckor på Åland, hade framkommit, där emellan de här stadierna. Och det är viktigt att vi fångar upp alla de vi kan. Och det är viktigt att vi ser till att folk får en gymnasieutbildning, att folk har möjlighet att kunna göra de här sakerna och skaffa sig ett liv och kunna ta ansvar för sitt eget liv som vuxna personer. Det är en vinst både för individen och för samhället. Men jag tänker att det är bra att ni har diskuterat den här saken. Någonting vi kommer återkomma till när vi pratar om utbildningar, utbildningslagstiftning och ungdomslagstiftning i framtiden. Jag tror det håller på att liksom koka ner lite grann snart det här lagtinget. Att vi kommer till behöva titta på ungdomslagar och ungdomslagstiftning. Vi har ganska mycket som kommer till behöva samlas kring det här ämnet. Och det räcker liksom inte längre att spreta så.
Avslutande repliksvar, ledamot Listerby.
Tack talman, jag skulle säga som så att det finns väldigt, väldigt, väldigt mycket vi skulle kunna tillfoga till det här betänkandet som vi har erfarit i utskottet. Det hade blivit väldigt brett och så vidare. Men just när det gäller ungdomslagstiftningen så erfar nog utskottet till den delen att det saknas lagstiftning idag för att kunna liksom, söka upp individer som inte återfinns i gymnasielistorna. Till höstterminen efter nian eller i andra sammanhang, till exempel ungresurs och liknande. Så att jag skulle säga att innan det här, och sen har vi ett stort mörkertal som inte heller vet vart de tar vägen. Så att det här behöver absolut täppas till, och som tidigare svar från ministern så ska det vara på gång. Vi hoppas bara att det ska gå snabbt.
Följande replikskifte går till ledamot Egeland. Varsågod.
Tack talman. Jo, jag funderar lite på det här kring användandet av maktmedel. Det är ju lärare och rektorer då som får använda sig av maktmedel om så skulle bli nödvändigt. Har utskottet fört någon diskussion kring varför det bara är rektorer och lärare? Varför inte till exempel assistenter eller stödresurser får använda sig av maktmedel?
Repliksvar, ledamot Listerby.
Tack talman. Nej, vi har inte valt att utvidga diskussionen på så sätt, utan vi har hållit oss just när det gäller maktmedel så stod det att det handlar om lärare och rektorer. Det är motsvarigheten i hur det ser ut i finsk lagstiftning. Jag kan inte svara på att utöka den rättigheten till någon annan. Det har vi inte diskuterat. Däremot så har vi väldigt noga diskuterat vikten av att lärare och rektorer som har den här möjligheten verkligen ska känna till vilka risker det kan medföra och särskilt koppla ihop det med någon typ med liksom utbildning för hur man ska hantera den här rättigheten. Tack.
Och ledamot Egeland avstår vidare replikskiften, så vi går vidare till följande replikskifte som går till ledamot Wikström. Varsågod.
Fru talman. Utskottet står ju med här och har ändrat lite i lagstiftningen när det gäller just vinstdrivande skolor. Och det där är något som jag funderar på, även om vi inte haft så mycket debatt om det. Så jag funderar lite om utskottet här resonerar om just det här, att varför förbjuder vi skola i vinstsyfte på Åland? Man gör det i Finland också. I Sverige har man en tradition av internatskolor eller så kallade elitskolor. Och det är en som vi saknar i Finland, men när jag funderar på det själv så funderar jag på varför har vi egentligen det här förbjudet? Om det kommer människor hit som vill grunda en skola och människor är villiga att betala pengar för att gå där, det är rätt att vi förbjuder det här på Åland.
Repliksvar, ledamot Listerby.
Tack talman. Den modell som ledamot Wikström målar upp här, då är inte, den utbildningen är då inte offentlig. Om man ska betala för att gå i den skolan, då är den utbildningen privat och då kan man ta ut vinst. Det handlar om när man ordnar utbildning med offentliga medel så ska man inte kunna ta ut pengar i vinstsyfte. Om det uppgår en vinst i en sån typ av anordnad utbildning, då ska den vinsten återgenereras tillbaka till utbildningen. Om vi tar Sverige som exempel nu, som har tillåtit vinster i välfärden väldigt frikostigt under en längre tid, så kan man nu ta del av propositioner som ligger hos riksdagen där man går åt och stramar till det här, där man tar bort de här, man stramar åt de här möjligheterna, för man ser också just när det gäller det offentligas medel att det här inte har nyttjats på helt på önskvärt sätt. Tack.
Ledamot Wikström, andra replik.
Jo, tack fru talman. Jag håller med om det här med vinster i välfärden i Sverige. Det är inte bra när. Så som det ser ut i Sverige så är det en väldigt tråkig utveckling. Men internatskolor fanns ju i Sverige även innan skolpengen infördes. Så det här med privat utbildning så har ju existerat länge, tror jag, sedan 1800-talet någonstans i Sverige. Det var därför jag tog upp frågan, men om det är så då att på Åland att det är fullt möjligt att i teorin grunda en privatskola och då få en godkänd gymnasieutbildning. Redan idag, den här paragrafen endast reglerar offentligt finansierad gymnasieutbildning, så anser jag att jag har fått svar på min fråga. Tack.
Avslutande repliksvar, ledamot Listerby.
Ja, men tack så mycket talman. Det är precis så. Men även om du ska starta en privat utbildning så måste du få ett godkännande av landskapsregeringen för att inleda den, såklart. Men vi har ju inte det systemet med skolpeng som man har i Sverige till exempel. Så vi har ju ett helt annat uppbyggt system. Men det handlar om att inte göra vinster på det offentligas bekostnad helt enkelt.
Och anförandets avslutande replikskifte går till ledamot Kahnborg. Varsågod.
Tack fru talman. Vi kan konstatera att lag- och kulturutskottet har gjort ett omfattande arbete med den här lagstiftningen, vilket är glädjande. Vice ordförande Listerby lyfter ju de ekonomiska konsekvenserna och utskottet kritiserar ju också själva att det här inte är tillräckligt utrett. Och utskottet har ju försökt skapa sig en bild av det här, och slår man samman de här siffrorna så kommer man fram till 360 000, vilket knappast räcker på det här. Har utskottet tagit del av, kommer sparbetinget att ligga kvar på Ålands gymnasium, att det här ska genomföras inom de ramar man redan har? Och vad är det i sådana fall som kommer att få ge vika för de här utökningarna? Har utskottet någon erfarenhet om detta?
Ledamot Listerby, repliksvar.
Tack talman. Redan i remissdebatten så sa finansminister Perma att regeringen kommer att prioritera utbildningen till den här delen. Så att man kommer i så fall i budgetförfarandet att flytta medel så att det ska täcka upp. Huruvida det här kommer att ske inom motsvarande ram, jag vet inte heller exakt hur det ser ut för tidigare budgetår. Men som jag ser det så har regeringen meddelat att man ska se till så att de här medlen ska finnas.
Ledamot Kahnborg, andra replik.
Tack fru talman. Jo, det skulle ju alltid vara intressant i och med att vi har ett rambudgeteringssystem att veta vad det är då som kommer att få ge vika, men det kanske inte ledamoten Listerby kan svara på i det här läget. Men jag tänkte byta fokus och det gäller yrkesråd kontra branschråd. Jag hittar inte i hörande listan att utskottet har haft någon dialog med näringslivet kring det här. Har man fått in någon input överhuvudtaget från något håll från näringslivet gällande utbildningsreformen?
Avslutande repliksvar, ledamot Listerby.
Tack talman. Nu önskar jag den här hörande listan är så väldigt lång så jag har svårt att faktiskt greppa det ur minnet. Men nej, vi har inte hört Ålands näringsliv eller företagarna på Åland. Det har vi inte gjort. Men när man tittade och granskade igenom de här, hur de här yrkesråden var uppbyggda, så var det liksom, det var väldigt, väldigt, väldigt många personer som var inblandade i yrkesråden och för att kunna upprätthålla dem, och det har man ansett att vara, tror jag, lite för omständligt att handha så många personer. Så att, men att det tydligt framgår i lagförslaget nu att branschråden ska vara den här tydliga kopplingen till näringslivet som är så otroligt viktigt. Tack.
Tack för det. Vi tackar för presentationen av betänkande. Så går vi vidare till följande anförande som hålls av ledamot Lindström. Varsågod.
Talman, låt mig börja med att rikta ett tack till utskottet för ett gott och konstruktivt arbete i den här frågan. Det var en seriös beredning med många viktiga avvägningar och ett betänkande som i stora delar tydligt lyfter både styrkor och svagheter i lagförslaget. Men det är också viktigt att säga att den här reformen behövs. den nuvarande gymnasielagstiftningen från 2011. Och mycket har hänt sedan den. Kraven på utbildning, arbetslivets behov och studerandes situation ser annorlunda ut idag. Att vi nu moderniserar lagstiftningen är både nödvändigt och välkommet. Men, och det är avgörande, när vi lagstiftar om skolan får vi inte nöja oss med goda intentioner. Lagstiftningen ska fungera i praktiken. Talman, jag vill fördjupa mig lite i frågor om maktmedel. Vi talar ju ofta om det i juridiska termer. Proportionalitet, nödvändighet och undantagssituationer. Men i verkligheten kan det se annorlunda ut. Det kan handla om en situation där en elev blir våldsam, ett bråk eskalerar snabbt och hot riktas mot andra elever eller personal. Och om det sker här och nu så att säga, så finns ingen tid att tillkalla polis och ingen tid att inväcka rektorer eller andra. Den som står där, det är läraren. Och då uppstår den verkliga frågan. Vet läraren faktiskt vad den får eller kan göra? Inte juridiskt, inte teoretiskt, utan praktiskt. Hur skyddar man sig själv? Hur skyddar man andra elever? Hur bryter man ett våldsamt förlopp utan att förvärra situationen? Och det som jag tycker är allvarligt är att vi i lag ger den här befogenheten, men vi har inte säkerställt att läraren ens fått en enda konkret instruktion i hur det ska gå till. Det är kärnan i problemet. En lärare kan ju hamna i en fysisk konfrontation utan utbildning i konflikthantering, utan träning i fysisk ingripande och utan tydliga riktlinjer för vad som är tillåtet i praktiken. Samtidigt vet vi att ett fel ingripande kan skada eleven, att passivitet kan skada andra och varje beslut granskas noggrant i efterhand. Så vi ställer alltså personalen i en situation där de har ansvar och har befogenheter men saknar verktyg. Det är en konstruktion som riskerar att skapa osäkerhet i skarpa lägen och öka risken för felbedömningar. Och i värsta fall är det att ingen vågar ingripa när det verkligen behövs. Så det här är inte en juridisk fråga, det är en fråga om arbetsmiljö, säkerhet och i slutändan förtroende för skolan och lärarna. Talman, vi har länge haft en princip om öppenhet i skolan och den är värdefull. Men vi måste också erkänna att samhället förändras. Frågan är inte om öppenhet är bra, frågan är om den alltid är förenlig med trygghet. När utskottet lyfter behovet av att kunna begränsa tillträde för att säkerställa arbetsro och säkerhet, då pekar man på något viktigt. Men här finns fortfarande en liten otydlighet. Vi lämnar praktiken över till varje rektor att tolka vad som är särskilda skäl. Avgörande säkerhet väger tyngre än öppenhet. Och det riskerar att leda till olika tillämpningar på olika skolor, osäkerhet eller i värsta fall passivitet. Här hade jag åtminstone gärna sett en lite tydligare linje. När det gäller ekonomin är utskottets ståndpunkt tydlig. Helhetsbilden saknas. Vi vet att reformerna innebär ökade stödinsatser, flera tjänster och nya utbildningsformer. Men vi vet inte fullt ut vad det innebär på totalnivå. Så utan en tydlig totalekonomisk analys riskerar vi att fatta beslut som ser rationella ut på kort sikt men kanske blir dyra på lång sikt. Det kanske mest oroande utvecklingen dock finns ökningar av studerande i behov av stöd. Och här talar vi inte om små förändringar. Utvecklingen är tydlig. Andelen studerande med åtgärdsprogram ökar kraftigt över tid. I vissa grupper är det som en mycket betydande andel, långt över vad som historiskt har varit normalt. Antalet elever i behov av specialpedagogisk och mångprofessionellt stöd fortsätter att stiga. Så det här är tydligen inte en tillfällig variation, det är nu en trend och en oroande sådan. Och vi svarar nu genom att bygga ut stödstrukturer, tillsätta mer resurser och skapa fler åtgärdsprogram. Gott så. Men vi ställer i för liten utsträckning den avgörande frågan. Varför ökar det här behovet? Det är ju alltid bekvämt att prata om åtgärder, men det är svårt att analysera orsaker. Jag påstår inte att jag sitter på något svar, men utan en djupgående orsaksanalys riskerar vi att permanent bygga ett system som växer okontrollerat utan att nödvändigtvis nå bättre resultat. Så här behöver vi ta ett tydligare initiativ. Vi behöver ett systemiskt analys av utvecklingen, en genomlysning av hela utbildningskedjan och en ärlig diskussion om vad som faktiskt driver den här ökningen. Annars finns det ett risk att vi behandlar symptom och inte problem. Talman, det här är i grunden en viktig reform. Det är att modernisera lagstiftning och skapa nya möjligheter, och det är bra. Men vi ska inte ge befogenheter utan att ge kompetens. Vi ska inte luta oss mot principer utan att ta hänsyn till verkligheten. Och det är svårt att fatta ekonomiska beslut utan att förstå helheten. Och vi kan inte fortsätta famla i blindo för en utveckling där stödbehovet ökar kraftigt. Och där har vi fortfarande arbete kvar. Tack.
Tack. Vi har två stycken repliker begärda. Den första går till ledamot Lötman. Varsågod.
Tack. Tack talman. Och tack ledamot Lindström som förmodligen är den
i den här salen som kan mest om användning av maktmedel. Jag tycker det är viktigt att vi har tagit upp den här saken i utskottet på det sätt vi har gjort. Men vi får heller inte glömma att det här är någonting som väldigt sällan inträffar. För den skull är det viktigt att man har den utbildning, att man vet vad man ska göra. Men man måste komma ihåg att det här är ett väldigt litet problem för närvarande i skolan.
Repliksvar, ledamot Lindström.
Jo, tack för det, ledamot Lötman. Du har, som tur var, så har du fullständigt rätt i det. Jag tycker det är dock bättre att förekomma än att förekommas. Och här har vi, poängen är ju fortfarande att vi ger befogenheter som jag tycker är bra. De här befogenheterna måste finnas. Jag tycker bara att vi skulle borde göra mer för lärarna. Att de ska kunna känna sig trygga i den här situationen som kanske uppstår, Gud förbjuder. Så jag håller med. Det är ett väldigt svår problematik, och vi ska nog bara vara glada att vi än så länge ställs väldigt sällan, eller att lärarna och andra elever ställs väldigt sällan inför ett sånt problem. Så, men så är det.
Ledamot Lötman avstår sin andra replik, så vi går vidare till nästa replikskifte, och minister Hambrud, varsågod.
Tack talman, och tack för ett positivt anförande, ledamot Linderoth. Jag tryckte på replik egentligen av den anledningen, precis det här oroande kring att det är fler och fler studerande som behöver stöd. Och det bekymrar också landskapsregeringen, och precis som ledamoten lyfte, att man behöver se på hela utbildningskedjan, vilket landskapsregeringen arbetar gediget med. Bland annat det här med hela Norden, så ser vi ju att inlärningsresultaten i matematik och svenska sjunker. Därav så har vi ju tagit initiativ i nu att ha utbildningsinsats för klasslärare i de här tidiga åldrarna, för att just motverka att man förstår, får de här tidiga kunskapen i tidigt läs- och skrivinsatser. Vi har ju också pågående projektet med barn och ungas välmående, och samt också det här med resursenhet. Så det är ett pågående arbete för att i tidigt fas kunna ge rätt stöd till elever.
Repliksvar, ledamot Lindström.
Ja, tack för det, minister Hambrud. Och namnet är Lindström, inte Linderoth. Bara för sakens skull. Det är lätt att säga fel. Jo, jag håller med dig där. Det är ju nog jätteviktigt att man tar tag i de här problematiken i tid, för ju tidigare man kan komma åt dem och analysera dem och förstå vad som driver de här sakerna, så är jag helt övertygad om att man lite längre fram vinner på det. Så jag håller med dig. Tack.
Minister Hambrud, andra replik.
Tack talman, och ursäkta ledamot Lindström. Jo, och det är ju också ett viktigt pågående arbete som pågår gällande att minska lärarnas administrativa arbete, så att lärarna hinner vara lärare. Sen kan man ju säga att det är ju inte enbart ett problem i skolan. Vi har lite större som ett samhällsproblem också, att vi behöver också kunna uppmuntra och ge stöd till de föräldrar som behöver stöd. För det är ändå någonstans i slutändan föräldrarna också som ska vara ett stöd till sina barn i unga åldrar, så att de känner sig som trygga samhällsmedborgare här på Åland. Tack.
Ledamot Lindström, avslutande repliksvar.
Jo, tack för det. Jo, jag kan inte annat än hålla med där också. Att vi har ju en tendens att tycka att skolan ska lösa alla problem, och det är ju att lägga en omåttligt stor börda på skolan. Att saker och ting måste ju börja ännu tidigare, och det är ju hemifrån, så att säga, familjestrukturer och barns vardag som kommer att spela väldigt stor roll. Och jag tror ju att där har vi väl kanske pudens kärna, och det är ju alltid känsligt och svårt att gå in och peta i de grejerna, men det är tyvärr någonting vi kommer att måste göra så att det här inte fortsätter eskalera. Så, men tack för att du ser på det på samma sätt.
Tack så mycket för det. Då går vi vidare till följande anförande. Och följande anförande hålls av ledamot Anders Holmberg. Varsågod.
Fru talman. Inledningsvis så vill jag också rikta ett tack till utskottets medlemmar, sekreterare, för ett gott samarbete, men även till de sakkunniga som har bidragit med värdefull kunskap under arbetets gång. Deras insatser är avgörande för kvaliteten i vårt beslutsunderlag och betänkande. Och ibland glömmer vi bort att tänka alla de som sätter tid för att komma och lyssna på, eller prata med oss, och vi lyssnar på dem. Vi behandlar idag en reform som i grunden handlar om något av det viktigaste vi har för ungdomar och deras framtid. Jag tänkte beröra några saker som jag kände att var viktiga, och jag brukar försöka hitta lite andra infallsvinklar när jag kommer upp och pratar här. Ledamot Lindström har pratat om maktmedel och sånt här, och han är oerhört kunnig i det. Därför tar jag andra saker som jag vill lyfta. Som sagt, vi har haft ett omfattande hörande av sakkunniga, och dessa har ju tillfört bra information för mitt politiska arbete i framtiden och även medlemmarna i utskottet. Allt kanske inte återspeglas i det här betänkandet. Till att börja med så vill jag börja med att lyfta en sak som jag upplevde som lite problematisk. Och den kan vara lite problematisk. Det är saker som jag stött på flera gånger i utskottet. I ett lagstiftningsarbete, och speciellt den här tyngden, så är det avgörande att rätt aktörer får komma till tals. Ändå så kan vi se ibland att vissa instanser varken lämnar ett remissutlåtande eller ges möjligheten att göra det. Okej, det är frivilligt. Alla kan lämna in ett remissutlåtande, men ibland kanske vi behöver pusha lite. Ett tydligt exempel i detta lagförslag tycker jag är Ålands polismyndighet som inte hade lämnat in ett remissutlåtande. Och med tanke på att lagförslaget berör då frågor som maktmedel, undervisningens offentlighet, så hade deras perspektiv varit värdefullt redan i beredningsskedet av den här lagen. Men vi hade ett bra hörande i utskottet. Jag tycker att vi rättade ut de eventuella frågetecken. Talman, det är lätt att fastna i paragrafer och strukturer, men i slutändan handlar gymnasielagen om människor, om åländska ungdomar som ska hitta sin väg in i livet. Till den åländska antagningen 2026 som nyligen stängde sökte 296 studerande i första hand till Ålands yrkesgymnasium, 177 till Ålands lyceum och 7 till Ålands folkhögskola. Bakom dessa siffror finns unga människor med förväntningar men även behov av stöd. En central del i detta är samarbete med arbets- och näringslivet. Utbildningen kan inte existera i ett vakuum. Det måste vara förankrad i verkligheten, i arbetsplatser, kompetensbehov och riktiga jobb i framtiden. I utskottsbetänkandet betonar vi att den yrkesinriktade gymnasieutbildningen ska ordnas i ett nära samarbete med arbetslivet. Och att detta är avgörande, inte minst för tillgången till LIA-platser. Avskaffande av yrkesrådet och införande av branschrådet kan vara ett steg i rätt riktning. Men eftersom modellen ännu inte är fullt utformad måste vi även säkerställa att samarbetet fungerar i praktiken. Men även där i utskottet så hade vi mycket diskussioner om de här yrkesråden och branschråden. Och jag tycker vi hade en konstruktiv diskussion där, och vi blev väldigt förvånade när vi såg hur mycket medlemmar det var med i de här yrkesråden. Här kanske det kan effektiviseras och göras bättre. Jag vill också lyfta en grupp som ibland hamnar i skymundan. Det är ungdomar som hoppar av sina studier. Organisationer som Ung Resurs och Katapult gör ett jätteviktigt arbete. Men vi kan göra lite mer kanske. En enkel åtgärd som jag upplever att kunde ske, det är redan i gymnasieansökan. Där man kunde kanske ge möjligheter till ungdomarna att samtycka att bli kontaktade om de avbryter sina studier. Men vi kanske kunde också göra det ännu mera så att ingen faller emellan stolarna, så att vi liksom följer upp de här, för att de här med ungdomarna kan bli ganska många, och det kan bli ganska kostsamt också för vårt samhälle om vi låter det ske. Jag har ju förstått här nu då på debatten att landskapsregeringen arbetar med en ungdomslag, eller rättare sagt har jag fått information om att landskapsregeringen har lovat en ungdomslag. Och en sådan har även berörts i det åtgärdsprogram som tagits fram i och med folkhälsostrategin. Sen om det stämmer, det kanske vi kan få bekräftat. Den nya utbildningen som då förbereder för examensutbildning är ett mycket välkommet initiativ, tycker vi. Alla ungdomar är inte redo att gå direkt vidare efter grundskolan. Och denna utbildning kan fungera som en viktig språngbräda. Det är dock avgörande att den verkligen leder vidare till studier eller arbete och inte blir en återvändsgränd. När det gäller läroavtalsutbildningen finns det en stor, men idag underutnyttjad potential. Läroavtalet ger möjligheten att kombinera arbete och studier, få lön under utbildningen och etablera en direkt kontakt med arbetslivet. Därtill finns starka ekonomiska incitament genom AMS, där stödet i praktiken kan motsvara hela lönekostnaden under utbildningstiden. Detta är kraftfulla verktyg, och därför bör läroavtalen idag kanske bli en större del av lösningen för Ålands kompetensförsörjning. Talman, jag vill kort också beröra frågan om skolfartyget SARS. Under utskottets hörande har en viss oro framkommit kring framtiden utan fartyget. Så länge det inte är sålt vill vi från Moderaterna uppmana landskapsregeringen att tänka om. Släpp prestigen, se helheten, lyssna på skolan och framförallt framtidens sjöfartsutbildning och de åländska ungdomarna. När det sedan gäller de ekonomiska konsekvenserna är det klart att den här reformen innebär ökade kostnader. Och utskottet konstaterar att dessa inte är fullt utredda. Det är jag helt medveten om också. Samtidigt som när jag gick in i utskottsbehandlingen så kände jag att det här blir dyrt och det här kommer att bli besvärligt. Men jag tyckte ändå att vi fick ett ganska bra grepp om kostnaderna i utskottet. Samtidigt så måste vi ju se den här utbildningen som en investering i utbildning, kompetens och framtida arbetskraft. För Moderaterna är det dock viktigt att satsningen sker genom kloka prioriteringar inom budgetramarna så som har utlovats. Avslutningsvis vill jag även säga någonting om Ålands folkhögskola. De förändringar som nu sker väcker frågor kring framtiden för lokalerna i Finström. Samtidigt finns det betydande tillgångar kopplade till ett arv som bör utredas och kanske bör användas enligt sitt ändamål. För här finns inte bara en utmaning utan också stora möjligheter. Med sitt läge i Finström, sin miljö och sina faciliteter kan området utvecklas vidare. Exempelvis inom den fria bildningen eller genom nya verksamheter. Se bara på Ålands naturbruksskola. Det tog flera år, men idag är det liv och rörelse i området. Och privata idkare och även tredje sektorn är verksamma där. Det finns möjligheter ute i Finström, helt klart. Talman, vi moderater anser att detta är en bra lagstiftning, men den kräver uppföljning och tydliga prioriteringar för att fungera i praktiken. I slutändan handlar det inte om system eller strukturer, utan om att varje ungdom på Åland ska få en verklig chans att hitta sin väg i livet. Tack.
Tack för det. Tre stycken repliker är begärda. Den första går till minister Hambrud. Varsågod.
Tack talman, tack ledamoten. Till att börja med så ställer ledamoten en fråga kring en ungdomslag. Det står i Ålands budget för 2026 att arbetet med en ungdomslag ska påbörjas, och det här har påbörjats, men som det är alltid med all lagstiftning så tar saker och ting lite tid. Men med uppföljningen så blir det ju tydligare nu kring med gymnasiet hur man ska följa upp med en ungdom som kanske vill byta inriktning eller hoppa av. Så det blir tydligare nu i den här lagstiftningen. Men jag vill nog ändå lyfta upp att dagens studerande handledare som är på gymnasiet gör ett gediget arbete. De försöker faktiskt ha kontakt med både den unge och vårdnadshavaren. Men det gäller ju också att vårdnadshavaren och den unge vill. Och det är fortfarande frivilligt så att säga. Jag tror att jag fortsätter sen med nästa repliksvar om ledamoten önskar. Tack.
Repliksvar, ledamot Anders Holmberg.
Fru talman, just det där med frivilligheten att kunna liksom, och det var väl där vi kanske upplevde när vi hade våra höranden att det finns en viss frustration. Men jag håller fullständigt med om det, att de gör ett gediget jobb och de gör sitt yttersta. Men jag tror ändå att det faller emellan en hel del mellan stolparna, och det är väl de man kanske känner att man gärna skulle fånga upp på något sätt.
Minister Hambrud, andra replik.
Tack talman. Ja, det är exakt det som en ungdomslag ska då förtydligas. Ledamoten ställer frågan också kring Mikael Sars skolfartyget, och där står det ett beslut om att den ska säljas. Det är absolut ingen prestige i den här frågan, utan det handlar ju helt enkelt om också kring ekonomin. Och här har vi ju reformen sjöfartsutbildningen som framskrider, och de tre sjöfartsenheterna ska ihop till enhet. Så det här är egentligen en satsning för inom sjöfartsutbildningen som även möjliggör en konkurrenskraftig sjöfartsutbildning. Avslutningsvis, Ålands folkhögskola. Man ska inte glömma bort att fria bildningen fortfarande är kvar och är en egen lagstiftning. Sen håller jag helt med om att lokalerna skulle kunna nyttjas på ett betydligt mer effektivt sätt. Inte enbart inom folkbildningen, men också av själva gymnasiets utbildningar. Tack.
Avslutande replik, svar ledamot Anders Holmberg.
Fru talman, gällande SARS så har jag lite andra åsikter. Och om det då finns ett budgetbeslut, då kan vi ställa oss frågan varför inte fartyget sålt redan, i princip. Det borde ju vara sålt det då. Men jag upplever där liksom att man ska skjutsa ner nu då ungdomar från Mariehamn då till Långnäs då, till de här Axfärgs fartyg där praktiken i princip ska pågå då, så att säga. Det kräver ju tid och resurser och fordon som ska transportera. Idag har det ju varit rätt enkelt när man har kunnat gått ner till kajen i Mariehamn. Så där upplevde jag att vi hade otroligt viktig information som vi fick från skolorna. Och det förvånar mig lite att man fick den informationen. Tack.
Vi går till följande replikskifte. Ledamot Wikström, varsågod.
Jo, tack fru talman. Ledamoten talar om kostnaderna och de är ju på något vis utredda här, men samtidigt är det ju så att mängden assistenter ökar ju i grundskolan. Det är ju flera som får stöd i grundskolan, så kommer ju de människorna sen att börja kräva stöd också i gymnasiet, och nu när vi förtydligar stödvillkoren här i den här lagen så kommer ju de kostnaderna, alltså det är väldigt svårt att uppskatta kostnaderna till följd av det här helhetsperspektivet som flera har varit inne på här idag. Jag saknar kanske lite det i betänkande, men jag undrar också, har ni utskottet resonera någonting om liksom när ska det offentligas ansvar ta slut och när ska den egna individens ansvar börja? För det är någonting som är väldigt viktigt, tror jag. I takt med att ungdomar blir äldre och äldre så behöver de också ta mera och mera ansvar. Jag vet inte om ni har diskuterat det i utskottet.
Repliksvar, ledamot Anders Holmberg.
Fru talman, om vi börjar med den ekonomiska konsekvenserna, så jo, det var svårt att få ett grepp om det inledningsvis, men jag tycker ändå att vi har fått ett hyfsat grepp om det. Individens ansvar, jo, vi kanske hade en kort diskussion om det så att säga, men det är ingenting som vi har berört i vårt betänkande, va? Men däremot så är det väl så att det finns ju ett föräldraansvar där ute också. Men jag skulle inte säga att vi har haft den diskussionen någon närmare.
Ledamot Wikström, andra replik.
Nej, tack fru talman. Nej, men det är nog en intressant sak att ta upp, i och med att när vi hade debatten här senast så var det från socialdemokratiskt håll så pratade man att man ska ha stöd hela livet. Och någonting som jag ställer mig frågande till, det är liksom, hur blir det sen då om man har haft stödinsatser hela skolgången från grundskolan vidare gymnasiet. Sen om några år ska vi då börja diskutera att man ska ha stöd också när man kommer till högskola eller i arbetsliv. Jag menar, någonstans måste vi dra gränsen också. Och det är kanske bara jag som pratar om den här frågan nu, men ändå så tycker jag att det är en viktig fråga att lyfta.
Avslutande repliksvar, ledamot Anders Holmberg.
Fru talman, jag respekterar ledamot Wikströms åsikter i den frågan, och jag har lite samma åsikter kanske, eller jag hade det när jag gick in till utskottsbehandlingen, men efter att ha hört alla höranden så ändrar nog min uppfattning lite i den här frågan, och plus att jag pratar med mycket folk ute i skolor. Sen fick vi också ta del av statistik från skolorna hur stort behov det är idag av de här stödinsatserna, och det är bekymmersamt. Det här är någonting som vi behöver kanske i större utsträckning jobba med övriga politiska frågor, inte bara i den här lagen.
Anförandets sista replikskifte går till ledamot Lötman. Varsågod.
Tack talman, och tack ledamot Holmberg för att du tar upp den här frågan gällande de som ramlar mellan stolarna från gymnasiet. Det är en mycket viktig fråga, även om vi inte har tagit upp det i vårt själva betänkande, för att det sträcker sig lite utanför. Men jag upplevde att i utskottet så var egentligen samtliga rörande överens om hur viktig frågan är rent ekonomiskt, och förstås på ett personligt plan för de som hamnar i den här väldigt olyckliga situationen. Så vi får hoppas, vi hörde ministern berätta om ungdomslagen, och vi ser fram emot att den kommer snart.
Repliksvar, ledamot Anders Holmberg.
Fru talman, just gällande de här ungdomarna som faller emellan, eller som jag skulle säga att egentligen Ung Resurs och Katapult fångar upp. I min roll som företagare så har jag jobbat sista 4 åren med dem och haft en hel del ungdomar på praktik. Jag har även anställt ungdomar från Ung Resurs. Så jag har pratat väldigt mycket med dem, och de gör ju ett ganska viktigt arbete där ute. Och jag tror att det liksom... Det skulle gå att göra så mycket mera där. Och därför så är det viktigt att vi fångar upp de här som faller mellan stolarna, så att säga. För att då tror jag till och med att det skulle vara flera ungdomar på Ung Resurs, som jag säger så.
Ledamot Lötman, andra replik.
Tack, talman. Jo, jag instämmer med ledamot Holmberg. Nu i och för sig så har jag själv varit styrelsemedlem i Ung Resurs i många år. Jag har också varit ordförande för Ung Resurs, men de utför ett mycket viktigt arbete fortfarande, och speciellt för den här gruppen. Tack.
Avslutande repliksvar, ledamot Anders Holmberg.
Fru talman, jag tänker avsluta den här replikskiftet med att berömma ledamot Lötman. För i vårt arbete i utskottet så har det varit ganska intressant att se vilka olika egenskaper vi har. Vi har ledamot Lindström som har varit väldigt duktig på maktmedel, och vi har en lärare i form av ledamot Lötman som har kommit in med de kunskaperna. Plus att vi andra kommer in med lite andra infallsfilter, och det gör ju att det har varit ett bra arbete i utskottet, och jag är glad också att vi liksom lyckades enas under resans gång att det här blir ett enigt betänkande. Men nu är det ju mycket arbete som kvarstår där ute för att få det här på plats. Tack.
Tack så mycket för det. Då går vi till följande anförande som hålls av ledamot Lötman. Varsågod.
Tack, talman. Det här är ett viktigt ärende. Efter många år med gymnasielag från 2011 har vi nu äntligen ett förslag som tar utbildningen på andra stadiet in i den verklighet våra ungdomar faktiskt lever i idag. Jag vill passa på att tacka övriga i utskottet för ett bra arbete i det här ärendet. I utskottet konstaterar vi tydligt att det finns ett verkligt behov av en översyn, och att lagförslaget är en viktig och nödvändig reform för gymnasieutbildningen på Åland. För oss socialdemokrater är det särskilt viktigt att betona stödfrågorna. Det är kanske den allra mest betydelsefulla delen i hela reformen. När stödet för lärande nu lyfts från läroplansgrunderna och in i lagen stärks de studerandes rättigheter, och rättssäkerheten ökar. Utskottet är mycket tydligt med att ett tidigt, tillräckligt och ändamålsenligt stöd är avgörande för att alla studerande ska ges reella möjligheter att fullfölja sina studier, nå utbildningens mål och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Det handlar inte bara om att klara skolan, utan också om välmående och om att minska risken för avhopp. Det här är i grunden en rättvisefråga. Alla unga startar inte från samma plats. Några behöver bara en tydlig struktur och ett högt tempo. Andra behöver mer tid, mer handledning, språkstöd, specialpedagogik eller ett mångprofessionellt stöd som verkligen hänger ihop. Det är därför det är så viktigt att lagen nu gör det tydligt att stöd inte är något som ges när resurser råkar finnas över, utan något som hör till utbildningens kärna. Utskottet lyfter också att behoven av stöd ökar och att landskapsregeringen behöver analysera utvecklingen närmare för att identifiera vilka åtgärder som bäst möter behoven. Vi socialdemokrater välkomnar också att utbildning som förbereder för examensutbildning nu får en tydlig plats i lagstiftningen. Det är ett mycket värdefullt mellansteg för unga som behöver hitta sin väg, stärka sina färdigheter eller få bättre grepp om språk, studieteknik innan de går vidare till examensutbildning. Utskottet ser positivt på den här utbildningsformen och bedömer att den kan stärka studerandes studiefärdigheter och motivation samt minska risken för avhopp. Talman, det andra jag vill lyfta är hur goda höranden vi har haft i utskottet. Det var inte ett ärende som behandlades i en sluten krets av papper och paragrafer. Tvärtom hörde vi i utskottet ett mycket brett spektrum av sakkunniga och berörda. Det märks också i betänkande att hörandena verkligen har gjort skillnad. Vi i utskottet skriver uttryckligen att höranden har tillfört värdefull information och en fördjupad förståelse inom flera delar av sakområdet och att de synpunkter som kom fram utgör ett viktigt underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Det är precis så lagstiftning bör formas, med kunskap från dem som arbetar i vardagen och med dem som berörs direkt av besluten. Särskilt värdefullt är att barnkonsekvensanalysen har tagits fram av Rädda Barnen på Åland i samarbete med ungdomar som berörs av lagförslaget. Utskottet framhåller att det stärker både kvaliteten i underlaget och legitimiteten i beslutsprocessen. Det ska vi vara stolta över när ungdomars egna erfarenheter får väga tungt. Blir lagstiftningen bättre? Det är också värt att nämna att utskottet har tagit ansvar för flera förtydliganden i lagtexten. Vi föreslår bland annat att läraren, inte bara rektorn, ska kunna begränsa tillträdet till undervisningen av särskilda skäl när det behövs för arbetsro och trygghet. Vi föreslår också att samarbete med arbets- och näringsliv uttryckligen ska ske inom ramen för ett formaliserat branschråd. Det stärker kopplingen mellan utbildning och arbetsliv på ett mer hållbart sätt. Samtidigt ska vi vara ärliga med att reformen också har ekonomiska konsekvenser. Utskottet har konstaterat att det är svårt att fullt ut precisera de långsiktiga kostnaderna i det här skedet, och det är i ärlighetens namn också naturligt när vi talar om en reform vars effekter utvecklas över tid. Jag förstår att det kan vara frustrerande att inte ha mer exakta siffror att ta ställning till, men för oss socialdemokrater får kostnadsfrågan aldrig blir det som ensamt avgör när det handlar om våra unga människors framtid. Om reformen leder till bättre utbildningskvalitet, starkare stödstrukturer och att färre ungdomar hamnar i avhopp och utanförskap, då är det en investering som samhället både mänskligt och samhällsekonomiskt har råd med och i längden inte har råd att låta bli. Socialdemokraterna kan därför stå bakom den här reformen med övertygelse. Vi ser en modernare, tryggare och mer sammanhållen gymnasieskola växa fram. Vi ser en lag som tar unga på allvar, som ger dem bättre stöd och som bättre svarar mot både dagens och morgondagens behov. Och vi ser ett utskottsarbete som präglats av lyhördhet, bred och verklighetsförankring. Därför stödjer vi betänkandet. Tack talman.
Fortsätter med följande anförande som hålls av lagtingsledamoten Tony Asoma. Varsågod.
Talman, vi står idag inför ett viktigt beslut för framtiden på Åland. Ett beslut som berör våra unga, vårt utbildningssystem och i förlängningen utvecklingen i vårt åländska samhälle. Landskapsregeringens förslag till ny gymnasielagstiftning är inte bara en teknisk reform. Det är en nödvändig modernisering, ett svar på ett samhälle i förändring. Vi liberaler vill framtidssäkra vårt åländska samhälle och gymnasielagstiftningen är en del av detta. Den nuvarande gymnasielagen har varit i kraft sedan 2011. Sedan dess har samhället förändrats i grunden. Arbetslivet ställer nya krav. Digitaliseringen har omformat hur vi lär oss, hur vi lever och behovet av livslångt lärande har blivit allt mer centralt. Samtidigt ser vi tydligare än någonsin vikten av att alla våra ungdomar mår bra, känner trygghet och får rätt stöd i sin utbildning. Talman, det här lagförslaget tar fasta på dessa utmaningar. Det skapar ett mer flexibelt, tydligt och modernt regelverk. Det stärker kopplingen mellan utbildning och arbetsliv och ger bättre förutsättningar för både studerande och utbildningsanordnare. En särskilt viktig del är införandet av utbildning som förbereder för examensutbildning. Det handlar om att ge unga och även vuxna en andra chans. En möjlighet att hitta rätt väg, stärka sina kunskaper och bygga en stabil grund inför vidare studier eller arbetsliv. Det är en investering i människor och deras framtid, i potential och i framtidstro. Talman. Vi ser också vikten med att samarbetet med arbets- och näringslivet omformas och stärks. Genom nya former såsom branschråd skapas bättre förutsättningar för att utbildningarna ska vara relevanta och möta verkliga behov. Det är avgörande, inte minst för att säkerställa praktikplatser och en smidig övergång till arbetslivet. Men det räcker inte bara med en ny gymnasielag, utan de nya branschråden behöver jobba målmedvetet med att få med näringslivet på tåget. För utan företagens medverkan har vi inga praktikplatser där ute i det verkliga arbetslivet. Lika viktigt är det att de studerande som skickas ut till praktikplatser har relevanta yrkeskunskaper och att de studerande förstår villkoren och kraven som gäller ute på en arbetsplats. Talman. En annan central del i reformen är stödet till de studerande. Genom att tydligt slagfästa rätten till pedagogiskt och specialpedagogiskt stöd stärker vi rättssäkerheten och säkerställer att ingen lämnas kvar på perrongen. Alla ska ges en reell möjlighet att lyckas med sina studier, oavsett förutsättningar. Samtidigt måste vi våga tala om trygghet och studiero. Vi vet alla att samhället har förändrats. Skolan idag verkar i en verklighet där säkerhetsfrågor, integritet och psykisk hälsa är betydligt mer framträdande än tidigare. Våra skolor är offentliga inrättningar och lagförslaget behåller offentligheten som princip, men ger rektorer och lärare möjlighet att ingripa när situationen så kräver. Det är en rimlig och nödvändig balans. Skolan ska vara en plats där man kan känna sig trygg och säker. Därför är det viktigt att denna lagstiftning ger tydliga ramar, men också att personalen får rätt utbildning och stöd för att hantera svåra situationer på ett professionellt och rättssäkert sätt. Lagförslaget innefattar en viss normförskjutning från en ren öppenhet till en mer balanserad öppenhet med säkerhetsfokus. Här blir skolornas trivselstadga ett viktigt verktyg för att skydda arbetsro och trygghet för de studerande. För undervisning i våra skolor är inte en offentlig föreställning eller en tillställning. Det är en pedagogisk process där vi utbildar våra ungdomar. Talman, vi ser också vikten av digital kompetens. Digital kompetens är idag en grundläggande färdighet i dagens samhälle. Den omfattar förmågan att använda digitala verktyg, hantera information, kommunicera samt förstå digitaliseringens påverkan på individ och samhälle. Inom utbildningen är digital kompetens avgörande för lärande, delaktighet och för att möta arbetslivets krav. Därför är det rimligt att alla studerande har tillgång till det verktyg som krävs, inklusive en egen dator. Lika viktigt som en dator för de studerande är lärarnas digitala kompetens. Talman, utskottet lyfter viktiga frågor kring de ekonomiska konsekvenserna. Det är tydligt att reformen innebär ökade kostnader och ska hanteras inom befintliga ramar. De ekonomiska konsekvenserna kan vi inte blunda för. Men vi måste också se helheten och framtiden. Inte bara euro och cent eller debet och kredit. En bättre utbildning leder till högre sysselsättning, minskar utanförskap och ett starkare samhälle. Det är en investering som betalar sig, både mänskligt och ekonomiskt. Det är här den verkliga avkastningen på utbildningspolitiken finns. Nya gymnasielagen är en reform som blickar framåt. Den tar ansvar för dagens utmaningar och morgondagens behov. Den stärker våra unga, vårt utbildningssystem och vårt samhälle. Vi liberaler vill framtidssäkra Åland genom kompetenta och välutbildade ungdomar, bland annat genom denna nya gymnasielagstiftning. Det hoppas jag också att alla andra här i lagtinget vill, och att vi här i lagtinget tar detta steg tillsammans, precis som ett enhälligt lag- och kulturutskott gjort. En modern, inkluderande och framtidssäker gymnasieutbildning på Åland. Tack, herr talman.
Vi fortsätter med nästa anförande som ska hållas av lagtingsledamoten Robert Mansén. Varsågod.
Talman, från Centergruppens sida kan vi konstatera att den uppfattning vi framförde i remissdebatten kring gymnasielagen fortsatt står fast efter att utskottets betänkande är levererat. Vi anser att lag- och kulturutskottet har gjort ett omfattande och gediget arbete med att analysera lagstiftningen och vill samtidigt rikta ett tack till utskottet för ett väl genomarbetat betänkande. Vår ledamot i lag- och kulturutskottet Harry Jansson har tyvärr varit sjukskriven, vilket har inneburit att Centergruppen inte haft någon egen representation i utskottet under arbetets gång. Vi vill ändå ta tillfället i akt att i denna debatt förtydliga några av våra synpunkter. Vi är medvetna om att denna lagstiftning inledningsvis kan vara kostnadsdrivande, men vi gör den samlade bedömningen att de långsiktiga samhällsekonomiska effekterna som lagen förväntas ge kommer att väga upp dessa kostnader. På sikt handlar det om att investeringarna i våra ungdomar betalar tillbaka. Att investera i våra ungdomars utbildning är att investera i framtiden. Samtidigt vill vi betona att det naturligtvis är viktigt att gymnasiet fortsätter att se över möjligheter till effektiviseringar, arbeta med kostnadsmedvetenhet och identifiera områden där besparingar kan göras. Centergruppen undersöker att utbildning i stort är ett område där vi måste våga satsa med sikte på framtiden. Liksom utskottet har Centergruppen tillfreds med att det i samband med beredningen av lagförslaget har genomförts en omfattande och grundlig barnkonsekvensanalys. Talman, vi vill också särskilt lyfta den del av lagförslaget som gäller utbildning som förbereder för examensutbildning. Centergruppen ser mycket positivt på att denna utbildningsform nu införs i lagstiftningen. Som vi uppfattat ministern och utskottet handlar det om en flexibel utbildning som kan omfatta upp till ett års heltidsstudier och som riktar sig till flera olika målgrupper. Det handlar om unga personer som avslutat sin läroplikt, personer med invandrarbakgrund samt vuxenstuderande som saknar examen eller vill byta bana. Genom att utbildningen byggs upp av olika delar och ger möjlighet att både ta del av gymnasiestudier och avlägga delar av en yrkesinriktad examen skapas en smidig och individanpassad väg vidare. Möjligheten att stärka sina kunskaper i svenska och att höja vitsord från grundskolan är också av stor betydelse för att få personer in på arbetsmarknaden. Vi ser det som särskilt värdefullt att denna utbildning kan fungera som en brygga mellan olika utbildningsstadier. Den ger fler studerande en reell chans att hitta rätt väg, stärka sin motivation och förbättra sina möjligheter att både påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. I förlängningen kan detta också bidra till att minska avhoppen. Den nya gymnasielagen innebär just sådana satsningar på utbildning och på framtiden. Och här är vi inom Centergruppen eniga. Denna lagstiftning är både viktig och mycket välkommen. Det här handlar om ytterst om att ge fler unga och vuxna en verklig chans att lyckas i studier, i arbetsliv och i livet. Talman, med dessa ord vill Centergruppen tacka för ett gott arbete i lag- och kulturutskottet och uttrycka vår tillförsikt inför att lagen nu träder i kraft. Tack, talman.
Fortsätter med nästa anförande som hålls av lagtingsledamot Jan Holmberg.
Tack talman, bästa kollegor och åhörare. Lag- och kulturutskottet har definitivt gjort ett gediget arbete. Inget tal om det. Och utskottet skriver i betänkandet att de ekonomiska konsekvenserna av lagförslaget inte är tillräckligt utredda och framhåller att det säkert med beaktande av landskapets ekonomiska situation är av största vikt att kostnader för reformer redovisas på ett mer heltäckande och preciserat sätt. Och för att lagtinget ska kunna fatta välgrundade beslut krävs ett tillräckligt tydligt och tillförlitligt underlag avseende de ekonomiska konsekvenserna. Och utskottet erfar att lagförslaget medför ett ökat behov av pedagogiska assistenter motsvarande cirka 3-5 årsverken. Vilket innebär en årlig merkostnad om uppskattningsvis 120-200 000 euro. Och vidare bedöms införandet av utbildning som förbereder för examensutbildning omfattande cirka 36 studieplatser medför behov av ytterligare 1-2 lärartjänster till en årlig merkostnad om cirka 70-100 000 euro. Talman, jag var tydlig under remissdebatten att en stor orsak till den ekonomiska situationen landskapets ekonomi befinner sig i idag beror på kostnadsdrivande reformer. Därför är jag på det personliga planet mycket kritisk till att vi fortsätter i samma gamla hjulspår, doppar huvudet i sanden och tror att det ekonomiska utfallet på något magiskt sätt kommer att lösa sig i sista ändan. Det gör det inte. I svensk politik hör man ofta talas om reformutrymme, alltså det utrymme i kommande budgetar där nya kostnadsdrivande reformer ska inrymmas. För att skapa detta utrymme, och helt beroende på vilka partier som styr, kan det uppnås via till exempel omprioriteringar eller skattehöjningar eller allmänna tillväxthöjningar. På Åland har vi under en lång epok haft stora skatteintäkter som gjort oss vana med att allt ordnar sig och bara kört på utan att skapa den så nödvändiga reformutrymmet. Jag vill gå så långt och säga att denna typ av lagstiftning riskerar det finanspolitiska ramverket. Inte för sakinnehållets skull, definitivt inte, men för att den saknar finansiering. Den kostnadsdrivande effekten av detta lagförslag kommer bli kännbar fullt ut budgetåret 2028. Finans- och näringsutskottet har vid flera tillfällen varnat för denna typ av lagstiftning. Lite som att handla på kredit. Det finanspolitiska ramverkets grunder bygger på helt andra premisser. Att det offentliga Åland befinner sig i en mycket utmanande situation är för vissa, inklusive mig själv, ingen överraskning efter åratal av svaga prioriteringar, ineffektivitet och kostnadsdrivande reformer. Ändå fortsätter vi. Vi oroas över ekonomin med högra handen och inför nya ofinansierade reformer med den vänstra. Förra mandatperioden blev vi ofta kallad budgethök, dysterkvist och olyckskorp för att jag försökte driva en politik som tog ansats mot en stabil offentlig ekonomi. Själv ser jag mig som en optimistisk realist. Åland har alla möjligheter att undvika landet Finlands skuldfälla, men då behöver vi även undvika ofinansierade reformer. Botemedlet handlar inte om att hoppas på en ökande tillväxt, för den politiska aptiten är alltid större. Det handlar om att följa grundläggande ekonomiska principer som välfungerande företag och ansvarsfulla individer gör dagligen. Inte spendera pengar som ännu inte finns. Att agera i efterhand för att minska kostnadsgapet händer aldrig. Självklart ska detta vara gjort innan reformer klubbas. För det som inte inbesparas på något specifikt behöver sparas in någon annanstans. Jag tänker inte gå emot detta lagförslag, men anser det ändå viktigt att föra fram oron över att vi fortsätter reformera utan kostnadstäckning. Jag anser även retoriken som uppstår när detta ifrågasätts vara lite skev. Att den som önskar se ordning i ekonomin inte har ett hjärta för ändamålet, i detta fall våra ungdomar. Inget kan vara mer fel. Den som alltid drabbar hårdast vid en svag ekonomi är det svagaste. Och de unga. Därför riktar sig min kritik inte mot kärnan i lagförslaget, utan det faktum att den rimmar illa med det finanspolitiska ramverket. Tack talman.
Det har begärts tre repliker och den första går till lagtingsledamoten Ville Valve. Varsågod.
Talman, tack för det anförande. Jag måste säga att ledamoten Holmberg satte fingret på något väsentligt. Och det väsentliga i mitt tycke det är det att det finanspolitiska ramverket det är en värld. Och sen alla andra lagförslag en annan värld. Jag sitter just precis och läser lagen om tillsyn över artificiell intelligens som vi ska behandla på onsdag i lagtinget. Och också där förväntas nya årsverken, ett nytt årsverk över tid och flera kostnader. Vi hade nyligen en vårbudget där det stod att 90 årsverken skulle bort och sen dök det upp ett bokslut med 55 plus årsverken. Någonstans så måste vi börja få de här verkligheterna att existera tillsammans. Så jag håller absolut inte med om att ledamot Holmberg skulle vara någon olyckskorp eller budgethök eller kalla det vad man vill. Ledamoten Holmberg är realist och ledamoten Holmberg kommer att finna flera meningsfränder i oppositionen.
Repliksvar däremot Holmberg.
Tack talman, tackar emot Valve. Utmaningen är ju att oberoende om man sitter i opposition eller majoritet så har man suttit några omgångar i lagtinget så har man varit med på båda sidor. Och det här är ju inget nytt symptom. Jag skulle säga att det har blivit bättre men vi har absolut inte mål. Och jag vill lyfta fram, speciellt med att jag sitter i finansnäringsutskottet, vikten av vårt finanspolitiska ramverk. Ska vi helga och det är liksom vägen framåt för att få en vår landskapsekonomi stabil. Så att inte peka finger, däremot konstatera att vi måste lite ändra angreppssätt hur vi inför reformer. Vi ska ha dem finansierade innan vi genomför dem. Jag kommer definitivt inte att gå emot det här lagförslaget. Kärnan i lagförslaget är ju väldigt, väldigt bra, inte fråga om det. Men jag vill lyfta fram den ekonomiska aspekten.
Andra replik, ledamot Valve.
Jo, talman, och det är ju lite som hönan och ägget, vad är det som ska vara först och I den officiella retoriken så kan man tänka sig att vårbudgeten är det som ska vara först och det är det som gäller och där sätter vi ramarna för vilka rörelseutrymme vi har. Men i praktiken så ser det ut som att det blir mer och mer av ett självspelande piano. Det som gäller det är lagförslagen som kommer, de enskilda lagförslagen. Och sen blir det väl i förlängningen så att man måste anpassa vårbudgeten efter det. Det är ditåt som vi liksom håller på och glider hela tiden, steg för steg. Och jag håller med ledamoten Holmberg. Det är väldigt viktigt att vi börjar ta tag i det här problemet. Tack.
Avslutande replik, svar ledamot Holmberg.
Jag tror att dagens finansminister, men också de kommande finansministrarna i kommande landskapsregeringar, behöver ha ett allt större stöd. Tittar vi på svensk ekonomisk politik och följer med budgetdebatter där. Vi har ju ändå svenska finanspolitiska ramverk som någon form av grundmodell i vårt ramverk. Så hör man ofta talas om budgetutrymme, reformutrymme. Och som jag sa, det kan man skapa på olika sätt. Prioriteringar eller skattehöjningar beroende på vilken färg på partier man bär. Men jag tror att det behöver komma in i det här finanspolitiska ramverksdiskussionerna på ett större sätt. Vi har snart en vårbudget att hantera igen, så att jag tror att det är bra tajmat på det sättet. För det behöver finnas ett reformutrymme, annars blir det väldigt, väldigt svårt att få ekonomin i balans.
Följande replik är lagtingsledamot Christian Wikström. Varsågod.
Jo, tack talman. Det är en intressant diskussion det här. Det är ju praktiken så att när man tar lagstiftning så speciellt om man tar den mot andra hälften av en mandatperiod som vi gör här, så då kommer ju själva det här budgetansvaret för lagstiftningen inte att infalla under den här mandatperioden. Ledamoten var inne på här 2028 kan vi se de fulla kostnadsökningarna, vilket i praktiken betyder att den här regeringen inte behöver göra de här skarpa prioriteringarna, utan det är någonting som man lämnar vidare till nästa regering. Det är något som jag har kritiserat tidigare, och det hade funnits möjligheter att öka stödinsatserna under den här mandatperioden om man hade velat, utanför ramen för den här lagstiftningen. Men så har man inte valt, utan man har valt den här vägen. Och jag håller med det här resonemanget som ledamoten är inne på av den här orsaken, som jag säger, att det här med reformutrymme och att reformutrymme behöver sträckas över längre tid, så att man inte kan ta sådana här ofinansierade lagförslag som det här de facto är, utan att behöva ta ansvar för det.
Repliksvar, ledamot Holmberg.
Tack talman, tack ledamot Wikström. Och sanningen är den också att ta fram ett sådant dylikt lagförslag tar ju kanske 2 år, kanske mer, många gånger. Och en mandatperiod är 4 år, det är en väldigt kort tid. Det kanske så att mandatperioden här i lagtinget borde förlängas med något år. Men hur som, vad det än handlar om, så det är ju inte av illvilja som en landskapsregering kommer med ett lagförslag 1,5 år före ett val, utan det handlar ju mer om att man vill förverkliga saker som har tagit tid att arbeta fram. Men därav, precis det som ledamot Wikström säger, är det ännu viktigare att de är finansierade för att på ett tydligt sätt. Så det här reformutrymmet, det är någonting som tror jag behöver diskuteras i samband med finanspolitiska ramverket.
Andra replik, ledamot Wikström.
Jo, tack talman. För det är omöjligt idag då att hantera just den här lagstiftningen inom ramen för vår budgeten, i och med att kostnaderna för det här lagförslaget inte kommer att landa förrän senare. Så nej, men jag håller med ledamoten. Alltså, det måste finnas ett reformutrymme. Hur mycket beräknar vi att vi ska kunna använda det under en viss mandatperiod? Nu är det väldigt kritiskt. Så om någonting ska prioriteras som är här, då finns en stor samstämmighet i att det ska prioriteras det här, så då måste ju någonting annat tas bort. Och när man bara hör ena sidan av myntet så vet man ju hur det går, precis som ledamoten inne på. Det bara ökas och ökas och det minskas aldrig någonstans.
Avslutande repliksvar, ledamot Holmberg.
Tack talman. I grund och botten handlar det om att vi har haft en nolltillväxt mer eller mindre ute i det åländska samhället, och vi har ett väldigt negativt bokslut bakom oss också. Så att vi har ju en liten uppförsbacke att komma upp till. Så att, men ändå behöver vi ha, kanske ännu viktigare då, att ha i beaktande de här tänkta reformerna. Jag tycker omläggningen av skärgårdstrafiken är ett praktexempel på ett gott arbete. Jag vet att ledamot Wikström har olika åsikter, men där hade man verkligen en framförhållning och en prisbild. Sen om den stämmer fullt ut eller inte vet man inte förrän allt är hanterat förstås. Men den tycker jag å andra sidan var ett gott exempel på motsatsen. Väldigt transparent fram i tiden.
Följande replik går till lagtingsledamot Kahnborg. Varsågod.
Tack talman. Inledningsvis vill jag tacka ledamot Holmberg för ett väldigt bra anförande. Han sätter huvudet på spiken när han säger att det här är ingen kritik mot lagförslaget, men däremot framför en ganska skarp kritik mot att det är ett ofinansierat lagförslag. Och det här är inget nytt, precis som ledamot Holmberg konstaterar i sitt anförande, men det som är nytt i det här sammanhanget så är ju att vi befinner oss i ett finanspolitiskt ramverk. Och det gör att den här finansieringen skulle komma någonstans ifrån. Och när vi ska ta sådana här beslut som ganska kraftigt påverkar verksamheten ändå, så skulle det nog vara bra för lagtinget också att veta varifrån de här pengarna skulle ta. Så är det bara.
Repliksvar, ledamot Holmberg.
Tack talman. Det är säkert de som tog lite illa vis. Jag menar absolut inte att gå illa åt någon, utan det här tycker jag är så pass viktigt, oberoende om det handlar om utbildning eller hälsovård eller skärgårdstrafik, vad det må än handla om. Och jag tycker att kollegan i finansutskottet Kahnborg sätter huvudet på spiken där också. Så det här är någonting som vi i utskottet också ska diskutera när vi diskuterar utvecklingen av det finanspolitiska ramverket. Tack.
Kahnborg var nöjd, så vi fortsätter med nästa anförande som är lagtingsledamot Anders Ekström. Varsågod.
Yes. Tack talman. Ja, i remissdebatten så sa jag att en revidering av gymnasielagen är nödvändig, och när jag läser lag- och kulturutskottets betänkande så har jag inget ändrat i den tolkningen. Utskottet konstaterar ju att nuvarande lagstiftning i flera avseende är otydlig och delvis föråldrad och inte fullt ut anpassad till dagens krav. Och det här har ju nämnt flera gånger idag redan, så att, men jag tycker det är väldigt tydligt skrivet där. Jag gillar verkligen den här ambitionen som finns att öka flexibiliteten i gymnasieskolan så att framtida kompetensbehov kan tillgodoses. Utbildning är inte samma sak idag som det var för lite mer än 30 år sedan när jag gick i gymnasiet. Hur den kommer att se ut om 30 år, det vet ingen idag. Det enda vi vet är att något kommer att förändras och då behöver flexibilitet vara ett ledord. Det har man i gymnasiet och det behöver också synas i den här lagen. Här tycker jag att ett bra exempel är som gymnasiet tagit när man tog stora steg mot flexibilitet med GritLab. Det är en annorlunda undervisningsform som har mött en del kritik, men som producerar utvecklare av den typ som många IT-bolag och avdelningar skriker efter här på Åland. Den får människor från hela världen att komma till Åland. GritLab ska förstås inte vara modellen för hela gymnasiet, men det visar ändå på att man med stor flexibilitet i utbildningen kan attrahera andra typer av studerande. Det är viktigt. Gymnasielagen förtydligar också hur andra utbildningsanordnare kan driva verksamhet. Jag tycker det är positivt att man ger chansen till nya modeller. Samtidigt som det också krävs att dessa anordnare följer läroplaner och målsättningar med utbildningen. Det är inte frihet under ansvar utan det är mera frihet under tillsyn. Det är så fristående utbildningar behöver organiseras från samhället för att vi ska säkerställa att studerande erhåller den utbildning som de vill läsa. Här kan man ta upp ett missförstånd från remissdebatten som jag vill undersöka. Det påstods där att den här gymnasielagen nu inför ett vinstförbud hos fristående utbildningsanordnare. Det stämmer inte. Verksamheterna får självklart ge ett ekonomiskt överskott, men man får inte dela ut detta överskott till ägarna. Det är alltså mer av ett utdelningsförbud för bolaget. Överskotten ska investeras i verksamheten om intäkterna härrör från offentliga medel. Det är tydligt att man har det här klart för sig. Talman, avsnittsvis så vill jag ta upp två saker som blir lite mer debatterade i remissdebatten. Och det gäller stöden till studerande och de här ekonomiska konsekvenserna. Gymnasielagen så föreslår nu få bestämmelser om allmänpedagogiskt och specialpedagogiskt och mångprofessionellt stöd. Det är förstås bra saker för de studerande och något som kommer att hjälpa flera att nå sin examen. Åland har inte obligatoriskt gymnasium, men med dessa stöd på plats så kommer en överväldigande majoritet av våra ungdomar att ha en bra möjlighet att få sin gymnasieexamen. Det är bra. I remissdebatten då så var det några emot det här. Det var framförallt ledamot Wikström som framförde ett resonemang om att vi behöver kräva ett större ansvar av studerande för att minska stödbehovet. Här tyckte jag, vill jag bara påpeka, att tycker det resonemanget missar några centrala saker. Jag är ju aningen äldre än ledamot Wikström. Jag minns inte heller att vi hade så många assistenter när jag gick i skola. Redan på min tid så var det dock personer som kämpade ganska hårt med grundläggande saker som att lära sig att läsa avancerat eller att förstå matematikens värld. De här personerna hade verkligen behövt assistenter. Då blev absolut folk av dem till slut också, men några av dem så hamnade i bakvattnet hela skolgången och också genom gymnasiet. För en del av dem så innebar det att deras slutliga studieval mer handlade om vilka skolor man kom in på än vad man ville studera. Med bättre stöd så hade man kunnat få bättre betyg och man hade större valmöjligheter inför fortsatta studier. Det här är viktigt att ha med sig, för idag har vi större krav på studierna på gymnasienivån. Man läser mer avancerade saker och man har mer fördjupade studier. Gymnasiestudier är inte bara mer avancerade, det är också en miniminivå som krävs för ganska grundläggande arbeten på Åland. Det räcker inte längre med grundskola för att få plats i arbetslivet. Vi har förstås också en del kvalificerade arbetsplatser på Åland och de kräver att man går vidare till högskolenivån. Och för det kräver det också att vi har en bra gymnasieskola. Gymnasiet har idag alltså blivit en mycket mer central studienivå där vår målsättning bör vara att alla elever går ut med en examen. Då behövs det assistenter och då behöver vi en gymnasielag som tillgodoser det. Det för mig in på de ekonomiska konsekvenserna av gymnasielagen. Lag- och kulturutskottet konstaterar att de kunde vara bättre utredda, men de har samtidigt sammanfattat de ekonomiska konsekvenserna i lagen. Det verkar som att det finns ett behov av ungefär 5-7 årsverken samt en tilläggskostnad med att man ska erbjuda datorer åt alla studerande. Totalt pratar man alltså om ökade kostnader någonstans mellan 250 000-360 000 euro som nämns i det här betänkandet. Det är en summa som man kan hantera inom ramen för Ålands gymnasium. Jag är säker på att gymnasiet som myndighet själva kan prioritera hur utbildningen ska organiseras och man kan få ihop den här kalkylen. Det finns en ram som gymnasiet har och den ska förstås följas. Så att det här kommer att bli bra när man ger dem möjligheten att prioritera. Talman, vi behöver en åländsk utbildning på gymnasiet som ger alla ungdomar en möjlighet att studera efter grundskolan. Det handlar om att alla ungdomar ska ges möjlighet att skapa en framtida arbetskarriär. Det här är en tillväxtfråga och jag tycker den är jätteviktig. Därför så tycker jag att den här revideringen tar Ålands gymnasium framåt och givetvis att stödja det här lagförslaget. Tack.
En replik har begärts av minister Hambrud. Varsågod.
Tack talman, tack ledamot Ekström. Jag tog replik bara just kring det här förtydligandet kring att privata skolor inte får vara vinstdrivande. Och det är tydligt, de får vara vinstdrivande, men det är inte så att man ska få ta ut sin vinst till typ aktieägarna eller ägarna, utan vinsten ska ge tillbaka in i skolan. Och där vill jag också passa på att det finns ju en nyligen utredning som Handelshögskolan i Stockholm har tagit fram som visar att de elever som går i vinstdrivande, som tar ut vinst, presterar bättre och har mindre möjligheter framledes. Och det kan ju till exempel bero på att vissa vinstdrivande inte anställer behöriga lärare så att det blir mindre. Så man visar att studerande som går på kommunala skolor presterar bättre än de privata. Det är bara en intressant forskning som nyligen har kommit fram.
Repliksvar mot Ekström.
Ja, jag vill bara säga det att två saker. Då. Dels så måste man skilja då på, som att lyfter då också, då, att det finns ju också privata skolor där du betalar helt och de är ju, omfattas inte egentligen av det här, utan det här har ju mer att göra med när det är offentliga medel då, som går för att anordna gymnasieutbildningar. Så det är en sak. Sen är det med en annan sak med det här också att jag tror ändå att det är viktigt för oss med den här flexibiliteten och det här framåt att vi ger möjlighet för olika anordnare att arrangera gymnasieutbildning. För jag tror som sagt att det kommer att krävas olika typer av utbildningar för att täcka de här framtida behoven. Så att jag tror att det är en bra väg att vandra. Så att jag tycker det är bra att man öppnar upp för det här tydligt.
Andra replik, minister Hambrud, varsågod.
Tack talman. Andra utbildningsanordnare, och det är ju också någonting speciellt kring just vuxenutbildning. Är det flera som idag liksom har ansökt att få utbildningstillstånd från utbildningsbranschen och landskapsregeringen, vilket jag ser väldigt positivt. Så det ska man inte förakta, utan däremot är det någon som vill driva det utbildningstillstånd så, och har de behörigheterna, ska absolut få en möjlighet att göra det.
Ekström och nöjd. Så vi fortsätter därmed och talmannen konstaterar att det inte finns några fler talare på listan och då är diskussionen avslutad. Detaljbehandlingen börjar och i den här detaljbehandlingen föreläggs förslaget till gymnasielag för Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Föreläggs förslaget till landskapslag om Ålands gymnasiemyndighet för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om Ålands folkhögskola för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om sysselsättningsfrämjande utbildning för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av del 5, andra kapitel 9, paragrafen 4, momentet landskapslagen om barnomsorg och grundskola för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 22c, paragrafen 1, momentet 1, 2, 3 och 5 punkterna, landskapslagen om främjande av integration för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 1 paragrafen, 1 momentet, 2 punkten, landskapslagen om en åländsk referensram för examina och övriga samlade kompetenser för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om studie- och examensregister för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 3 §, 3 momentet, 2 punkten, informationshanteringslagen för Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad. Och då kommer vi till följande punkt som är nummer 3 på dagens lista. Det är fråga om en remissdebatt med rubriken Säkerställ konkurrens på lika villkor inom skärgårdstrafikens upphandling. Det är åtgärdsmotion nummer 7/2025-26. Det här ärendet avförs och tas upp till behandling vid plenum den 20 april 2026. Och då återstår det endast några ärenden för kännedom. Det är ärende nummer 4 för kännedom, godkännande av kommunikationsministeriets förordning om det multilaterala avtalet M366 till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg, den så kallade ADR. Och det är republikens presidents framställning nummer 3/2025-2026. Talmannen har i enlighet med 31 §, 2 momentet i lagtingsordningen beslutat att sända ärendet till landskapsregeringen för ett yttrande. Ärendet upptas därför för remiss vid ett senare plenum. Och då har vi kommit till punkt nummer 5 som handlar om landskapslag om tillsyn över artificiell intelligens. Det är lagförslaget nummer 15/2025-2026. Det här ärendet tas upp till plenum på onsdag den 15 april 2026. Nästa plenum hålls onsdagen den 15 april 2026 klockan 13.00 och plenum är därmed avslutat.